Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 239 utav Svenska FPL-podden. Vi står inför säsongens första Double Game Week i Double Game Week 7. Och idag är det tisdag den 26 september. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska kika in i våra byggen. Hur gick det för oss i Game Week 6? Och vad händer här framåt mot Game Week 7? Vi ska även prata veckans punkter som denna vecka såklart avhandlar Double Game Week som kommer och Luton och Burnley som är lagen som dubblar och lite kring deras tillgångar och hur man kan tänka. Vi ska prata en dead end strategi, alltså att man redan nu har planerat in ett wildcard här som många har gjort inom kort och vilka spelare man då kan kika mot, fördelar med det här och vilka spelare kan bli aktuella kring det. En spelare som jag kan tänka mig kommer avhandlas då lite grann kan vara en Son i Spurs som gjorde det väldigt bra här i North London Derby. Jag har faktiskt till och med satt upp en egen punkt kring honom då jag har grävt lite i statistik kring honom och kring hans nya anfallsroll. Vad innebär det för honom som FPL-tillgång i olika matcher? Vi fick också såklart den femte varningen på Nicholas Jackson och ska därför kolla lite på de olika anfallsalternativ som finns och vart man kan gå om man nu fortfarande sitter kvar med denna stackare till anfallare. Sen har vi veckans rekommendationer, vi har en kaptensdiskussion inför Double Game Week 7 och vi har såklart era lyssnarfrågor. Jag är tillbaka efter 2 veckors frånvaro och har verkligen ett uppdämt intresse av att prata FPL. Och det ska jag göra med dig ikväll, Fredrik. Stefan är inte med oss.
Nej, men precis. Jag glider in bakvägen så här, kepsen neddragen, luvan på hoodietröjan liksom uppfälld och sjunker ner i någon sån djup Chesterfield-fåtölj. Jag är här, men jag vet inte. Ja, det är väl någon hashtag. Jag är röda pilar.
Ja, alltså, jag känner verkligen att jag behöver komma in här för att ge liksom podden någon form. Det är inte så att jag ligger etta i världen på något sätt, men alltså, ja, ganska bra bit före jag just nu. Jag vet inte riktigt vad ni sysslar med. Kanske framförallt Stefan. Jag vet att han tog, jag har tjuvlyssnat lite på er och jag hörde att Stefan tog alla möjligheter han hade och pika United och sånt här under då man är borta. Då håller han sig borta nu. Så jag ska väl pika tillbaka. Och vad passar bättre än att kika in i våra byggen och börja med Stefans snegunga? För det kan man väl verkligen kalla Stefan den här säsongen om någon. Han har förvisso en bättre game week än vad du har, Fredrik. Men jag vet att Stefan mår oerhört dåligt över den här game weeken. Han tar 65 poäng brutto, men det är en minus 4 inräknas i det här, så 61 poäng netto. Totalt har han 345 poäng och en overall rank på 3,4 miljoner ungefär. Vi behöver inte gå in mer exakt på vart det ligger, men det är inte jättebra. Dessutom har han ju redan tryckt av sitt wildcard. Jag var kanske inte helt övertygad om att det var korrekt när jag gjorde det, och det var han väl inte heller själv. Det var lite så där för hastat beslut och det visar väl hans byten den här veckan. Det är tunga transfers han gör. Han nyttjar sina 2 fria men även ett extra. Så 3 byten trycker han av. Han plockar ut Saka. Han plockar ut Foden och så plockar han ut Jackson då förvisso som inte gör någon lycklig. Men han plockar in Rashford, Mbeumo och Julian Alvarez och jag konstaterade lite snabbt att alla de 3 han plockar in, det var ju sådana som var med i hans lag innan han drog wildcard, och det var inte länge sedan han drog det. Fredrik, jag tror att han själv hade räknat ut att han gick minus 24 på de här 3 bytena bara för den här gameweeken.
Ja, och jag är väl fel person att kommentera det. Vi ska snart gå över till mitt sargade bygge, men nej, det är ju han gör skäl för sitt lagnamn FC Snegunga, och ja, det är liksom ja, men byterna talar för sig själv, poängen talar för sig själv. Sen är det ju liksom, man kan prata om små marginaler och så här, men här är det ju tydligt att han, ja, hamnade snett på det.
Ja, jag vet inte. Det känns som att han jagar någonting. Han jagar poäng, men det går inte riktigt hans väg. Och just det sista tredje bytet han trycker av, som jag tolkade, var att han plockade ut Saka och tog in Rashford efter att ha gjort de andra två bytena först. Det känns oerhört vågat. Och jag vet inte, United har inte övertygat. Jag tycker förvisso att liksom spelschemat ser bra ut. Jag förstår att man är orolig om man inte har United-tillgångarna. Men det är inga must-haves. Det är ju många som snarare tittar mot att sälja dem. Och så kan man ju tycka att det är en lite onödig försäljning att göra. Men att börja liksom köpa in dem nu för minuspoäng. Och dessutom plocka ut bra spelare. Ja, jag är lite besviken på Stefan som FBL-manager, måste jag säga. Men nu är han inte här, kan inte försvara sig. Så att vi har sparkat tillräckligt på denna liggande man. Vi går över på nästa liggande man då, på dig Fredrik. Du tog inga minuspoäng, det gör du sällan. Men 50 poäng, det kanske skulle behövts några minuspoäng. Jag vet inte. Eller inga byten alls, för att du byter ut spelare som levererar. Som sagt, 50 poäng tog du. Totalt har du 343 poäng. Det betyder att du ligger 2 poäng bakom Stefan. Och det innebär ungefär 200 000 platser. En overall rank på 3,6 miljoner. Framförallt en game week rank på typ 9 miljoner. Det finns inte ens 10 miljoner lag just nu.
Nej, det är så här, om Britney Spears överlevde 2007, då ska jag också överleva det här. Men det kommer ju inte vara roligt liksom.
Vill du ta oss igenom dina byten?
Ja, men absolut. Jag tog ju två spelare som var oerhört frustrerade. Foden, Watkins, som har suttit och jäckat mig hela säsongen egentligen. Och det är klart att båda liksom, men, trötta Foden ska ju såklart göra mål direkt. Liksom. Sen gör han inte så mycket mer heller, så det är liksom ingen spelare jag egentligen vill ha så, men lagom timing när man tar ut honom, då levererar han. Och lite samma med Watkins. Plockar in en Boemo Alvarez, så där är jag egentligen bara sen på bollen. Det är inga dåliga spelare att ta in, men de levererar varsin stark pinne. Så att det, ja, vad landar det i? Minus 18-20 poäng någonting i netto. Och den är ju tung såklart. Jag var ju väldigt inne på att dra wildcard. Så att jag räknade lite på om mitt WC-bygge hade landat på. Det hade landat på 65 poäng. Så det hade inte varit någon kanonvecka på något sätt. Men det hade varit 15 poäng mindre dåligt än det här. Och då hade jag suttit på Sala och sådär. Så att jag hade väl inte gråt i floder om jag hade tryckt av det där WC-et. Nu gjorde jag inte det, och då är det så här, jag kan inte gråta över spilld mjölk, utan det är vad det är. Laget i övrigt ser liksom inte kattskit ut, utan jag hamnade sjukt liksom snett på det. Och det var ju fel game week och prestera dåligt i, för det var ju många som tog väldigt höga poäng. Så att ja, 60 poäng efter topp 100k. Nu får man nog börja fundera på hur taktiken ska läggas upp. För att spela template resten av säsongen, det kommer inte att garantera någon topp 100 000 placering. Och ja, jag vet inte hur kul det är att liksom sträva mot sånt egentligen. Det är ju nolla mindre man sätter liksom målet på från början. Så att, det är tungt. Det ska jag, alltså, jag har surit så mycket. Men det här är väl mitt 7-0 moment. Jag har liksom passerat svordomsnivån nu och garvar mest åt det.
Ja, det är vad det är. Det jag tänker på är att du plockar ut Foden och Watkins, som du säger, du har varit lite frustrerad över. Ser att du tar in två spelare som, jag har pratat upp Mbuemo väldigt mycket. Jag plockar själv in Alvarez den här veckan, precis som både dig och Stefan. Det är den mest inbytta spelaren, och då vet man att det inte går bra. Det är i alla fall varit så nu. Men båda spelarna du plockar in är billigare. Och du nämnde det att du hade planer att dra ett wildcard, och jag undrar ju såklart därför om de här bytena, de sparar dig lite pengar. Är det så att du kanske kikar på att hålla ett wildcard längre och därför vill spara pengar för att kunna plocka in en Mohamed Salah exempelvis här lite senare utan ett wildcard? Eller har du redan nu då, det blev inget inför Game Week 7, men det blir definitivt då. Har du kommit någonstans?
Ja, det har jag gjort. Och så här, det var nära att jag bytte ut Saka istället för Foden. Så det var liksom ren, ja. För då hade jag nämligen haft råd att göra Rashford till Salah i ett rakt byte. Och det hade kunnat möjliggjort att jag hade kunnat skjuta på wildcard lite längre. så som känslan är just nu så kommer jag trycka av wildcardet i nästa landslagsuppehåll inför Game Week 9. Och vi ska prata lite mer dead-end-strategi sen, och det är den som jag börjar sikta in mig på lite, och då är det 2 Game Weeks kvar och ja, möjlighet att laborera lite mer. Sen hur roliga byten det går att göra, ja, vi ska grotta ner oss lite i det på veckans punkter sen, men det är känslan just nu i alla fall, att jag kommer att vilja städa om lite och ja, men det landslagsvalet kan nog, det känns som en lagom period att kunna härda ut med det här bygget också. Det är också lite spelare som det är lite så här frågetecken kring. Jag sitter med Chilwell, jag sitter med Gabriel, och de vet jag liksom inte, nu när Gusto är avstängd, vad händer med Chilwell då? Det är väldigt mycket sånt, jag känner att jag kan få bara landa en vecka, göra förmodligen bara ett byte, men jag sitter med 2,6 miljoner i banken, så att jag plockar in den spelare jag vill plocka in, förutom Sala kan man säga.
Ja, spännande. Vi går vidare till mitt lag, och det ser betydligt bättre ut än för er, men det är röda pilar även här. Jag plockar 75 poäng, jag tror jag hade behövt 3 poäng till för att få gråa pilar, eller safety score så att säga. Totalt har jag 274 poäng och en overall rank på 526 000. Jag nyttjar också mina 2 fria byten, plockar ut Saliba och Jackson, och plockar in Botman och Alvarez. Och ja, men Botman fick man ju leverans på. Det fick man ju oavsett vilken Newcastle-spelare man tog in. Höll jag på att säga. Kan vi tacka Sheffield United för. Alvarez, ja, för mig är det liksom ett byte som behövde göras förmodligen. Kopplat till Jacksons låga IQ och kopplat till att han inte klarar av att spela en match utan att ta ett gult kort. Vi kan ju prata om hur mycket han missar chanser, men jag skulle säga att det är mer frustrerande hur en anfallare liksom bara kan dra på sig gula kort. Och ja, nu är inte jag Pochettino, men alltså, måste ju ta killen åt sidan och bara säga, nu får du fan ta och skärpa till dig. För att det är ju oerhört onödiga gula kort. Och med en Kunko skadad och sådär, så har han en väldigt viktig roll att fylla. Och han kan liksom inte fortsätta så här. Nu börjar ju liksom Brocha vara tillbaka i träning och sådär. Och det känns som att det borde kunna komma ett statement även efter en avstängning med att han kanske får inleda bänk. Vi får se. Jag pratade om det tidigare. Han kommer till chanser, vilket är positivt. Han är nyttig i Chelseas spel. Men hur länge kan man hålla på att prata om det? Jag vet inte, Chelsea. Folk skrattar åt United väldigt mycket, men om det är något lag man ska skratta åt just nu så måste det väl vara Chelsea ändå. Det är ändå skönt att det är någon som är värre. Jag vet inte. Jag förväntar mig att det måste bli någon liksom kvarsittning och kvartssamtal med Jackson här om de här gula korten. Snarare än att han ska sätta dit chanserna. För jag tror att det kommer komma. Sen om det tar en säsong som det gjorde för Nunez i Liverpool. Ja, det får vi väl se. Men det går inte liksom att ta ett kort i snitt per match. Det funkar liksom inte.
Nej, det jobbiga för Jackson där också är väl att det har ju inte liksom levererats någonting från spelarna bredvid, så det har ju liksom inte vägts upp någonting, allt det andra göttiga han gör.
Nej.
Du var inne på Liverpool-referens, det kan ju referera till en annan gammal Liverpool-anfallare i Roberto Firmino, som kanske inte heller var känd för att göra mycket mål men gjorde mycket annat positivt. Nu tycker jag att Firmino är en bättre spelare än Jackson är, men lite samma typ av spelare, gör mycket nytta. Men då bygger du också på att ha spelare bredvid dig som levererar målen, för annars så blir det så himla tydligt att du som nia inte levererar. Så att hade liksom Sterling och kompani pilat in fler bollar, så tror jag att det hade liksom kanske dolts lite mer att inte Jackson levererar. Men jag såg något uttalande från Pochettino att han hade snackat med honom och förklarat att han har en så viktig roll och det här funkar ju inte liksom. Och för många av varningarna är ju rent snack också.
Och det har de ju sagt, att de ska vara hårdare på den här säsongen, och jag har ingenting direkt emot det. Det är så här, skjuta bort bollen eller börja liksom, ja, stå och gnälla allt för mycket på domaren, att liksom upp med kortet snabbt. Och det är jäkligt enkla saker att liksom bara
fimpa.
Ja, precis. Och det borde vara en extremt frustrerande grej som tränare med en spelare på den här nivån som håller på att ta kort där till höger och vänster. Det är en grej, man kommer in lite snett i någon situation, eller man spelar som mittfältare och behöver ta ett taktiskt gult för att liksom stoppa en omställning eller sådär. Men det här är ju bara ren idioti. Så ja, vi får se vad som händer. Jag är glad att jag skeppat ut honom. Med det sagt, säger inte att det inte är så att han kan leta sig in i bygget när han har avtjänat sin avstämning och Pochettino kanske har liksom fått lite ordning på honom. Det kommer inte vara här i Game Week 8, 9, 10 utan det är i så fall lite längre fram. Men ja, vi får se vad som händer. Som sagt, jag gillar ändå delar av det jag har sett från Jackson även om jag avskyr de bitar jag varit inne på här.
Mm. Inför helgen då, är det något givet byte som du har suttit och filat på eller?
Ja, men jag skulle nästan vilja komma till det egentligen, att du pratar om att ha inplanerat byte och dead end. För mig är det nog inte dead end alls intressant, för jag vill hålla alla dörrar öppna och den mest öppna dörren just nu är nog liksom, eller där jag tror jag kommer landa är att hålla på mitt wildcard tills jag behöver det. Gärna så sent som möjligt och hoppas att jag ska få liksom, fördelar utav det. Men kommer hela tiden liksom vara öppen för att trycka av det om det kommer omständigheter som gör att jag behöver kasta om det. Och nackdelen med att hålla det så, det är såklart att det kan visa sig att jag drar av det i Game Week 9 eller 10 i alla fall. Om det händer vissa grejer med spelare, antingen skador och avstängningar och sånt där. Men det skulle även kunna vara bara andra omständigheter, att det är vissa spelare som jag bara känner att jag måste ha den här nu. Och jag måste bli av med den här nu. Och så några för många sådana, och då att jag trycker av det. Och då kan jag ju inte nyttja den här fördelen med ett planerat wildcard, att gå på lite så kallade kortsiktiga pants som du ska prata om här lite senare. Men jag kollar på det och så här, men om jag skulle dra ett wildcard så tror jag det troligaste är att jag skulle dra det i Game Week 10, tror jag. Om jag skulle dra det nu här snart och kolla på hur det bygget skulle se ut och hur mitt bygge skulle se ut med fria transfers. Oerhört lika. Det är ju klart att det är några så här små lyxförändringar som man unnar sig med ett WC. Men på det stora hela så ja, absolut en god möjlighet att plocka in Sala om jag nu vill ha honom. Och liksom, även i övrigt ett liksom, bra och starkt bygge. Och då, liksom, nej, det skiljer sig inte så mycket. Och då är det ganska gött att sitta kvar med det här wildcardet. Hoppas att liksom, något liksom, helt ställer allt på ändan. Vi har pratat om det tidigare, att Haaland liksom, drar korsbandet och han ska ut. Och man bygger om hela sitt lag med ett wildcard då. Det hade varit rätt kul, tycker jag. Kul med korsbandsskador verkligen. Nej, men det hade liksom varit kanon. Om inte annat, som bara sitta med det och så nyttja det i Game Week liksom 19 och sätta upp mitt lag med all info vi har fram tills dess. För jag tycker fortfarande det finns jäkligt oklart och så här, men vem i ett wildcard-lag just nu, vem är den absolut bästa målvakten? Jag vet att Stefan håller Leno högt. Och Leno, Areola, ja, det kanske är där man hade hamnat. Är jag liksom helt så här, ja fan, det här är den bästa målvaktsuppsättningen man kan ha den här säsongen. Nej, det är inte jag landad än. Jag tror att det kan liksom visa sig senare. Vi får lite mer info kring det här med lite fler matcher spelade. Vi kanske ser några lag som hittar rätt lite mer, andra som vi ser inte alls, som vi tycker ser okej nu, men om ett tag så nej, de är fan inte så bra. Så att jag inväntar att få lite mer information, det är liksom min förhoppning. Men ja, och med det sagt då så är det liksom lite oklart vad jag ska göra den här veckan, om jag ska spara, det är absolut möjligt att komma med två fria. Eller om jag ska göra ett byte så lutar jag nog åt att det ska vara i backlinjen. Och du pratar Chilwell. Jag kan inte låta bli att prata Chilwell. Även jag. Ja, absolut. Han kan spela mot Fulham. Jag håller inte ens som säkert det. Jag såg Pochettino var ute och prata. Ja, men han ska spela ligacupen. I alla fall. Och så får vi se sen. Och jag gillar inte det uttalandet. Chelsea spelar väl imorgon, tror jag, ligacupen. Och räknar med att Chilwell startar där. Det är fina matcher liksom. Fulham borta, och är det Burnley borta sen?
Precis.
7-8. Men sen så är ju Chelseas spelschema riktigt ut. Så det är ju en gubbe som ska ut. För att ja, även på liksom sikt så litar jag inte på att han kommer starta vecka efter vecka. Men vi har även gulflaggor i mitt lag, både i Madison och Saka. Såg väl Arteta var ute och pratade om Saka, att han kan mycket väl missa helgens match. Och helgens match vill man ju gärna ha bortom Bournemouth. Men sen är det City hemma, Chelsea borta. Liksom så att det skulle kunna vara ett Saka-byte där. Om man liksom definitivt är borta. Ja, jag vet inte. Det är lite lurigt. Men jag håller ganska mycket öppet. Är det ett försvarsbyte så ska det väl in med en till Newcastle-gubbe. Där har ju Botman redan. Och är det mittfältsbyte så är det kanske Saka mot en DV i Villa, kanske. För mig handlar det lite om att spara ihop lite pengar för att ge mig då möjligheten att hoppa på en Mohamed Salah utan ett WC. Och jag har redan nu pengar på banken, men inte så att det räcker. Jag har 2,5 på banken, så det är en bit på vägen då. Ja, men så går tankarna, och de är rätt vaga av det, förklarliga skäl.
Ja, som sagt, vi spelar ju in tisdag kväll, och på onsdag kväll, nu spelar United spelar ju mot Palace samtidigt som vi spelar in. Men imorgon då, onsdag kväll, så är det ju väldigt mycket Premier League-lag och väldigt mycket FPL-intressanta Premier League-lag som ska ut i ligacupen. Och det är ganska mycket Premier League-möten, Liverpool möter då för övervisningen Leicester som har åkt ner, men Chelsea Brighton, och det är Brentford Arsenal, och det är Villa Everton, Newcastle Man City. Så att, ja, det ska bli intressant att se vad det, om det är lika reservbetonade elver som vi ser idag tisdag. Det kommer nog variera en del, kan jag tänka mig.
Ja, Palace roterar ju verkligen hela bygget. United hade ju ändå ganska mycket spelare som jag tycker ändå ser som hyfsat ordinarie. Det är också en grej då. Pep var ute och typ snackade om att han själv kanske skulle spela, bara för att han inte vill att hans ordinarie gubbar ska lira. Så att jag förväntar mig en oerhört B-betonad City-11. Sen så en B-betonad City-11 är ju liksom inte kattpiss på något sätt. Och sen det som också talar för mig att hålla på wildcard, det fick vi ju här under kvällen. Palace United spelar ju fortfarande, men det vi vet är att Dean Henderson klev av skadad. Fick chanserna i cupmatchen. Och vi får ju se vad som sägs. Men det borde innebära att Sam Johnstons plats är säkrad för ett tag till i alla fall. Även om man skeppar in mål här mot United som faktiskt spelar rätt bra. Är jag nöjd om jag kan få han som fortsatt startande målvakt. Då har jag liksom inte de här målvaktsbekymren som också var en del till att dra ett wildcard.
Nej, det var den skadan kom lägligt för er som sitter på Johnston.
Jajamän, speciellt med Turner också då, som också har fått in konkurrens. Även om båda behåller sin plats som det är just nu. Grymt. Jag vet att du ville att vi inte skulle stanna så länge i våra byggen. Nu har vi stannat ganska länge. Så ska vi gå vidare?
Ja, det gör vi.
Ja, men då pratar vi om något betydligt roligare. Vi pratar om vårt Patreon community. Patreon.com/svenskafpl. Stort tack till alla er som stöttar oss där. Ni som inte gör det än, är ni varmt välkomna in i värmen. Och nu finns det ju också en god anledning att gå med. Vi har tillsammans med vår partner Netshirt som säljer vår svenska FBL-podden Merch tagit fram lite ny merch. Och liksom som en helt ny kategori. Vi har svenska FBL-podden ölglas, whiskyglas, shotglas. Och jag vet inte, eller jag vet med dig Fredrik, att du kan uppskatta en god whisky eller en god öl till fotbollen. Och ibland när det går som en sån här vecka i Game Week 6, då kan det här shotglaset också behöva komma fram. Varför inte då med svenska FBL-podden logga på? Men då tycker jag att det inte är mer än rätt att vi lottar ut lite glas till våra Patreons. Så att i landslagsuppehållet, det vill säga blir man Patreon eller är man Patreon innan deadline för Game Week 9, så är man med i utlottning utav ett liksom glaspaket. Så då får man ett ölglas, ett whiskyglas och ett shotglas hemskickat till sig. Och vi lottar ut tre vinnare. Och vi kör ju lite så här utlottningar titt som tätt. Det här är ju en lite mindre utlottning om man kollar på värdet jämfört med när vi lottar ut resor till vår poddresa och sånt där. Men det varierar lite i storlek och kul nu med glasen tycker jag. Och ska vi dricka något sånt här shotglas på Glenn-eventet tänker jag. Vi har sett till att det kommer finnas lite sådana glas och shotta ur och även att köpa med sig från eventet.
Ja men precis, och som sagt shotglaset kom ju först där, 49 spänn styck, whiskyglaset 79 kronor styck, ölglaset 89, så överkomliga priser. Det är schysst att kunna ha ändå liksom, när man sitter och kollar fotbollen lördag, att kunna liksom komma in i stämningen. Och ja, men vi är ju stolta över våran schyssta älglogga, så att den är rolig att vi kan få trycka upp på mer saker. Och för er som inte har varit inne och kikat i shoppen, tänker jag måste in och kolla glasen. Du har ju massa annat, du har liksom mössor, paddelshorts, golfhanddukar, kepsar, tröjor. Du har liksom det mesta du kan tänka dig. Och så har vi också bodys för små nykläckta lyssnare, och det är ju så att alla våra patrons, du nämnde ju vårt härliga Patreon-community, är man patron hos oss och får barn, då skickar vi såklart hem en svenska FPL-podden body. Den går ju också att köpa i våran merch shop, så att, det finns mycket roligt, men jättekul med glasen. Och ja, det som sagt, hade den där shotglasen hunnit levereras hem till mig redan nu i helgen, då hade det kunnat runna ner både en och annan jägare, så är det ju.
Härligt. Ja, nej, men som sagt, in och kika på netshirt.se. Vi kan väl lägga ut en länk på vår Facebook-sida också, rätt ja. In i shoppen, så hittar ni glasen och all annan merch där också. Jag nämnde också vårt event vi har tillsammans med Glenn Sports Bar här under oktober. Hjälp mig Fredrik, jag har inte datumet så här på uppstuds. Har du det?
28 oktober,
det är då det smäller. Och Glenn Ullevi är ju fullbokat, tror jag, om det är inte så att det har kommit någon sen avbokning här. Man kan såklart höra av sig, men jag vet att grabbarna på Glenn öppnade upp även, de har ju flera sportbar där nere i Göteborg. De öppnade upp Gamla stan också, kör FPL-event där med quiz och fina priser och sånt. Så om ni liksom var lite sena, eller kanske snarare inte var patron och hade förtur att boka, så kan man nu gå in och boka till Glenn Gamla stan också och vara med om en riktigt skön FPL FPL lördag på Glenn Sports Bar.
Ja, men det ser vi fram emot. Nackat här kommer dit, kommer ha lite försäljning på plats, och reducering.se kommer att köra stryktipstävling, och kommer vara bra priser i baren. Det kommer vara riktigt gött häng, mycket, alltså det blir en hel 220 pers ish på en sportbar. Alla är liksom, vill snacka fantasy, det kan inte bli bättre.
Nej. Reducering.se nämnde du också. Vi tackar dem som partners. Vi tackar Unisport Store. Nakata.se nämndes också. Och så Superclub som också är en partner vi är oerhört stolta över att ha hos oss i svenska FBL-podden. Så, jag tänkte att vi skulle hoppa in i veckans punkter, och den första punkten känns rätt självklar att tala kring, Double Game Week 7. Är vi en sån här fälla igen, Fredrik, att man, nu ska vi in med Double Game Week-spelare från de här riktiga skitlagen. Det är två nykomlingar, Burnley och Luton. Nykomlingarna har väl inlett sådär, får man säga, även om Burnley och Luton har en match mindre spelade än alla andra, så jag tror... Ja, men de flesta hade väl inte jättehöga förväntningar, men Burnley kom väl upp med vissa förväntningar ändå.
De kom ju åtminstone upp med liksom en attityd om att här ska vi komma på att spela, och sen så blev de avklädda totalt tidigt. Nej, men det har ju varit katastrofinledningar för alla tre nykomlingar. Det måste man väl ändå säga, en pinne på första liksom fem eller sex omgångar, det kan man inte vara nöjda med. Och ja, det gör ju den här dubben lite svårtydd. För Burnleys del så är det två bortamatcher, Newcastle borta som är en jättetuff match. Och sen är det Luton borta som då kanske fanns i någon form av bra match. Jag vet inte. Det är ju inte så att det är inte löp och köp för den här dubben. Det är det ju inte.
Du tycker inte av free hit för att liksom, trippla upp
nej,
båda lagen?
Nej, gör för fan inte det. Liksom.
Nej, alltså, lurigt tycker jag. Men vi får nästan ta dem lag för lag. Det är de allra flesta har väl mest pratat om Luton. Så vi kan väl börja där. Och det är väl för att de, utöver då Burnley, som också är på hemmaplan, ska borta möta ett Everton som, ja, vi kanske inte är superimponerade över. Det är ju en bra dubbel. Hade det här varit liksom City som hade haft den här dubben, ja, men då hade det liksom helt kunnat börja prata att en del chips ska ha triple captain bland annat. Så att det går inte att säga så mycket om det. Sen har de dessutom haft bra matcher innan. Men om man liksom blickar lite bortom det, om man nu inte är i det här dead end-läget, så är det inte jättekul spelschema efter dubben. Jag tycker man behöver kolla på det också om man nu inte ska dra ett wildcard och fly därifrån. Det är Spurs hemma, sen i åttan, sen är det Forest borta, Villa borta, Liverpool hemma, om vi kollar på de fyra matcherna efterföljande. Jag vet inte. Jag är inte superövertygad, och därför när vi gick igenom våra byggen så nämnde jag inte Luton överhuvudtaget. När dubben kom så tänkte jag att ja, men Morris kanske kan vara en gubbe och gå till i alla fall. Och det är väl säkert en spelare som du ska nämna i som de här liksom dead end-diskussionerna. Kostar ju bara 5,5. Och anfallsplatser har vi ändå. Så dit skulle man kunna gå. Och sen så tycker jag alltid att det kan vara intressant att gå till en double game week-målvakt. Om man liksom har ett byte över och kunna göra på sin målvakt. Som man kanske dessutom tycker är en problemmålvakt av någon anledning.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och då har vi Kaminski 4,5 i Luton som har en bra dubbel. Samtidigt, ja visst, jag säger att det är en bra dubbel, Everton borta, Burnley hemma. Vad säger du, Fredrik? Liksom, går det att räkna med någon nolla från ett Luton även med bra spelschema?
Nej, det gör det väl inte. Sen skulle jag inte liksom, alltså, för just den här omgången så är det klart att det alltid finns att sitta med en målvakt med dubbla matcher. För att det kan bli en nolla, kan bli 0-0 i en match, och så lite räddningspoäng i nästa, så sitter han där med 10-12 poäng. Det är inte omöjligt. Problemet är väl att liksom, men Kaminski eller Luton, det kostar 4,5, och så har vi keepers som Areola och liksom Turner och så här, som spelar och är billigare. Och då blir det lite knas att sitta med Kaminski på sikt. Och eftersom vi har redan avfärdat liksom free hit med ett sånt där grabbigt höhöande, så är det ju inget alternativ. Nej, men då tycker jag att det faller lite på det. Utan det är väl de som sitter på en typ Caboret 4,0 back liksom, att ja, det sitter du på honom och har den längst ut på kvisten, då kan det ju vara läge. Men med det sagt, ja, Caboret hade jag ju såklart, han hade ju lirat med den här dubben, men vi kommer ju till ett Burnley och där hamnar jag i liksom så här huvudbrysläge kring om min double gaming-spelare ens ska vara spela. Det kommer han ju förmodligen få göra. Men det är liksom, det är på nivån att han är inte helt given. Liksom.
Nej, jag vet inte. Jag kommer inte ta in någon spelare. Jag har Caboret. Han får starta. Men sen så kommer han åka ut sist på kvisten igen. Och jag är inte ens liksom helt övertygad om man liksom vill byta in Caboret för den här gameweeken. Vi får liksom byta en 4,0 back mot en annan. För alltså, det finns ingen garanti. Han missade en match, vet jag. Får han dubbla starter? Ja, det kan han få. Men man kan inte vara chockad heller om det skulle vara att han bara får en start. Och nu är det väl bra. Jag tror att det är lördag, tisdag för Luton. Så att det är ändå helt okej mellanrum mellan matcherna. Men ja, jag tycker, har man någon spelare så kan man absolut spela honom. Plocka in, ja. Det är Morris som jag kan förstå. Vi ska prata liksom, om man sitter med till exempel Jackson, vart man kan gå. Ja, men då kan man absolut gå till Morris. Men det är ju också en sådär, är det ett svinbra alternativ om jag inte ska dra ett wildcard och ta mig ifrån honom? Jag vet inte.
Det blir en miljon extra där på bänken längst ut som du offrar från att ha i elvan.
Ja, eller om det är din andra anfallare som du tar in och tänker att du spelar typ 4-5-1. Det är också en möjlighet, men jag vet inte. Jag är inte övertygad på något sätt. Det låter inte som att du heller är det.
Nej, absolut inte, och speciellt inte som andra anfallare. Jag tycker att det finns alldeles för mycket intresse i anfallet, och det blir så oerhört liksom baktungt lag, så att när du väl vill in på anfallen så sitter du med två billiga, och då kanske det krävs tre byten för att ta sig dit. Så att, jag tycker man målar in sig lite i ett hörn och bara för en dubbel. Utan, ja, men vi nämnde en Caboret, och det kan väl vara om du sitter med två fria till exempel och vill växla upp någon av mittfältarna, ta det som exempel. Att då byta ut en skadad Rico Henry eller en Chilwell för att man har lackat och tröttnat, eller någon annan back sådär, till en Caboret för att få loss pengar för att kunna uppgradera mittfältet för två fria. Ja, men det kan jag se. Om han ändå ska sitta bänk sen liksom. Men nej, här får man nog sansa sig ändå och just ha i åtanke hur, ja, men här blir ju FPL-team väldigt användningsbart, så att man kan liksom se hur kommer det här att påverka mitt lag game week för game week framöver. Men också väldigt mycket beroende också så på, ska jag dra wildcard snart eller kommer jag kanske hålla på det, eller har jag inte bestämt mig. Det är ju också en aspekt som är viktig att väga in.
Om vi går vidare till Burnley då. Newcastle-Luton borta båda matcherna. Sen om vi kollar precis som vi gjorde med Luton, kommande fyra så är det Chelsea hemma, Brentford borta, Bournemouth borta, Crystal Palace hemma. De matcherna ser väl lite bättre ut än för Luton, tycker jag. Men det är samtidigt, alltså, förmodligen inte spelare som du kommer starta de veckorna i alla fall, om man kollar på vilka man tar in. Jag tycker som sagt alltid att målvakter kan vara av intresse om man har problem. Ja, man kan gå på en Trafford, hoppas på räddningspoäng. Kanske kan hålla en nolla mot Luton, det hade varit fint. Och kan säkert ta mycket poäng en sån här game week. Men jag vet inte om det är någon man vill sitta med heller sen på sikt. En spelare som folk kanske kikade lite mot tidigare var väl liksom en anfallsplats även här i Lyle Foster. Han är avstängd och missar första matchen mot Newcastle. Så att det gör ju att han inte alls blir intressant, skulle jag säga.
Nej, precis. Även om han kanske är den tydliga strikern, så jag vet inte, han har ju inte stått ut som den här talismanen. Utan i de här sämre byggena så vill vi ju ofta hitta talismanspelarna som är inblandade i allt, som gör allting. Och jag vet inte, jag har inte känslan för någon Burnley-spelare, att de är varken på mittfältet eller i anfallet, att det är navet än, utan det är mycket av ett lagbygge som ska trilla boll, och jag vet inte riktigt om de har förmåga att göra det i Premier League-tempo än. Och ja, som sagt, jag sitter med Bayer i laget, så, och alltså i busslaget nu sitter han på första kvisten med double game week. Och det är inte så att jag liksom skulle, det är inte helt uteslutet att han faktiskt blir kvar där. Alltså Gabriel, Estupinian och Chilwell, de har Fulham borta, Villa borta, Bournemouth borta. Det är liksom bra matcher. Nu är det ju en double game week en double game week, men det, jag menar, en Burnley back med Newcastle borta, det kan ju mycket väl bli minuspoäng. Liksom.
Fråga Sheffield United.
Ja, men lite så. Och visst, sen är Luton borta en bra match, får man väl ändå säga. Men jag vet inte, det känns svalt tyvärr. Det är tråkigt. Vi gillar ju double game weeks annars, men här känns det som att det är en bluff värd att syna.
Och en anledning till att vi inte pratar mittfältare alls, det kan ju hittas någon mittfältare som ändå skulle kunna göra bra, men vi har pratat om hur trångt det är på mittfältet. Det är ju inte ens läge att göra någon pant för att liksom byta ut någon, och sen, alltså på anfallaren kan du ta in Morris till exempel och sätta han på bänken. Det är inte optimalt att ha en 5,5 spelare på bänken, men ja, det ser ju liksom ändå ett case för på något sätt. Och Morris, jag vet inte, men jag tycker ju, jag är extremt liksom så här uppjagad normalt sett för double game week, så hade jag haft honom, hade jag absolut övervägt honom som kaptensalternativ den här veckan. Det låter kanske galet, även fast jag nu också pratar ner den här double game weeken, men det lockar, och folk kan skratta, och det finns dåliga exempel på när man har cappat en spelare som har en dubbel i ett sämre lag och det inte har gått bra. Men det som inte nämns lika ofta, det är ju faktiskt att det finns flera fall då det också har fungerat väldigt, väldigt väl med en sån kapten. Och ja, alltså, jag har sett de här, det finns ju de här algoritmerna och de som kollar på liksom vilka som ska ser ut att ta mest poäng. Och de gillar ju också dubbla väldigt mycket. Men Morris ligger ju etta eller tvåa i de allra flesta av de här modellerna tillsammans med Haaland och vem som tar mest poäng. Jag hade inte alls varit chockad om Morris kommer iväg och tar mer poäng än Haaland den här gameweeken. Vågar man ta chansningen? Nu kommer det inte vara aktuellt för mig, för jag inte kommer ha han i bygget. Men hade jag haft honom så är det intressant. Vi kommer komma till en kaptensdiskussion. Och mycket av varför det är extra intressant är såklart att man har straffarna.
Och möter två ganska liksom rackiga försvar ändå. Så att hans dubbel är ju ganska bra. Man får nästan särskilja liksom spelarnas dubbel. Och just Morris dubbel får man väl ändå säga är bra liksom.
Men jag vet inte, finns det någon anledning att hänga sig kvar och prata? Nej. Vi kommer väl kanske komma in på Morris igen när vi pratar dead end taktiken, för det är nästa punkt på agendan. Och det är ju som sagt, om man har ett inplanerat wildcard. Du pratade om att ditt förmodligen är inplanerat i gameweek 9, men det skulle lika gärna kunna vara gameweek 10, tänker jag. Det är ingen större skillnad i vilka spelare man kollar mot.
Nej, precis, utan det är ju lite den här fixture swingen, att det vänder lite spelschema för vissa lag. Vi ser att ja, men från Gameweek 10 där som du nämner så kommer Brighton in i ett väldigt fint spelschema till exempel. Aston Villa kliver in och får bra spelschema.
Arsenal skulle jag vilja skjuta in också.
Arsenal kliver in, men United kliver ju också kanske in från, ja, men från nian. Visst har City liksom i derbyt, men utöver det så är ju 9, 11, 12, 13 riktigt fina matcher för United. Så att, ja, nej men det jag har span på det, och det gör ju att vi får det här dead end möjligheten och för er som inte är bekanta med termen så innebär ju den, precis som du var inne på tidigare, att ja, men man egentligen mer eller mindre bestämmer sig för att jag tycker av mitt wildcard inför Gameweek 9. Det gör att jag kan ta in spelare som jag egentligen bara behöver fokusera på vilka matcher har de nu i Gameweek 7 och i Gameweek 8. För att jag får ju liksom göra rent hus inför 9. Jag behöver inte tänka på längre sikt. Så jag försökte spana lite på vad skulle det kunna vara för intressanta spelare. Eller till att börja med, vad är det för intressanta lag? Och sen vilka spelare kan finnas där. Och den första spaningen blir egentligen att det är ganska få lag som har en bra dubbel, om du förstår vad jag menar. Som har bra match i 7, bra match i 8. Ja, man får skrapa ordentligt. Det laget som har bäst schema, det är ju skräpgänget Everton. Som har Luton hemma i 7 och Bournemouth hemma i 8. Så det är ju två riktigt fina matcher just för dead enden. Och hade vi haft en Dominic Calvert-Lewin som inte hade haft ljumskar av liksom glas, eller snarare kanske liksom kokta nudlar, så hade ju det kunnat vara ett alternativ. Men ja, Everton, det är ju i så fall någonting bakåt i form av en Tarkovsky eller något sånt som skulle kunna tas in, och det kan ju mycket väl i bästa fall bli 2-0. Så att Everton är ju ett sånt lag, men det handlar inte om att jag tycker illa om Everton, varför det smärtar och liksom börjar liksom reka in Everton som klubb, men de har ju inte sett bra ut i början av säsongen.
Nej, det har de verkligen inte.
Och spanar man vidare på lag som också har bra, då är det ju, apropå lag som inte har sett bra ut, ett Chelsea som förvisso har 2 borta matcher, men man ska möta Fulham och Burnley. Och då har vi redan konstaterat att de har inte inlett superbra. Men det har ju inte Chelsea heller, så det är samma sak där. Hade Chelsea övertygat, ja men då hade det varit två ganska fina, om ändå på bortaplan, matcher. Men ja, där får väl reken kanske bli på att liksom dra en chansning på och se om Chilwell får spela och sitta kvar på honom. Jag skulle ju aldrig byta in Chilwell som det är, men det är en sån grej som ändå gör att jag skulle kunna hålla kvar honom och inte lägga mitt byte där, utifrån att det ändå är 2 matcher som, ja, men det borde vara ganska hyfsad chans på håll en nolla och eventuellt offensiv utdelning. Sen blir det ju naturligt de som jag varit inne på, Double Game Weekend. Den övergången är ju ganska naturlig, att både Luton och Burnley har dubbel i 7. Luton med Tottenham i 8. Burnley med Chelsea i 8. Det är ju inga supermatcher liksom. Så att hade det varit liksom ja, men följts upp av en riktigt, riktigt fin match i åttan, så hade det ju kunnat vägt upp en dubbel, och för Lutons del så hade det kunnat sett riktigt fint ut. Men det faller lite platt, och du nämnde Morris, och det är ju någonstans där jag landar i bland de två klubbarna, att i ett dead end tänk så är Morris den spelare som jag ändå ser att man skulle kunna chansa på. Jag var inne på, jag sitter med 2,6 på banken. Jag skulle kunna göra min 4,5 anfallare till Morris och chansa. Det är ett alternativ som jag har övervägt och inte riktigt avfärdat än. Men vi får se. Jag önskar att det fanns fler tillgångar från de lagen.
Mm.
Det är två klubbar jag vill nämna till, och det är först och främst Newcastle. Och man ska inte ställa sig blind på 8 mål mot Sheffield United, jada jada, det är vad det är. Men det är fortfarande Burnley hemma i 7:an, och sen är det West Ham borta i 8:an. Jag tycker att det är två fina matcher, och sen har de ett ganska okej schema fortsättningsvis också. Men för just de här två matcherna tycker jag ändå att de ser fina ut, och ja, det är också någon form av liksom tecken på när det är 8 olika målskyttar på 8 mål. Det sprids, det finns ganska mycket gött och ganska mycket prisvärt att hoppa in på. Lite lurigt där med Harvey Barnes skada, en Anthony Gordon på 4 varningar. Kanske inte just dit jag blickar, men jag rekade en Callum Wilson förra veckan och tycker att det är en spelare som jag gärna hade valt att plocka in den här veckan. Sista laget som jag vill nämna, det är ett West Ham som har Sheffield United hemma, och det har vi ju sett hur det är att möta Sheffield United, tänkte jag säga. De har Sheffield United hemma i Game Week 7, och sen så har de Newcastle hemma i Game Week 8. Det är i alla fall inte Newcastle borta i 8, utan det är ändå två hemmamatcher. West Ham är luriga alltså. Ena dagen ser de så himla bra ut, så nästa dag kan de torska mot fan vilket lag som helst. Men gillar ju James Ward-Prowse när han har kommit in och tar mycket fasta. Tror att mot ett lågt sittande Sheffield, jag tror att Sheffield United, de kommer att parkera bussen efter den här utskåpningen de åkte på. Och då kan det bli en hel del fasta. De kommer ta tillvara på frisparkarna West Ham, för de vet att det är fasta situationer kommer de att behöva utnyttja. Så att James Ward-Prowse har jag lite extra spaning på. Skulle kunna vara en sån här differential att blicka mot den här veckan.
Skulle jag även vilja skjuta in där du pratar liksom James Ward-Prowse och fast situationen mot Sheffield United. De här 8 målen de släpper in mot Newcastle, det är ju mycket på inläggsspel, som Newcastle är erkänt starka på, men Sheffield United är också erkänt usla på att försvara fasta situationer. Ja, kollar man statistiskt så är det absolut sämsta laget i ligan. Och ja, jag kan bara backa det. Är det liksom du ska dra wildcard i game week 8, för det finns också case för att göra. Alltså, nu pratar vi 9 och 10. Ja, men då tycker jag James Ward-Prowse typ är den bästa liksom dead end spelaren här i game week 7, kanske tillsammans med Morris som anfallare då. Och det som också är värt att säga med dead end, vi pratar nu om lag och spelare som är bra att plocka in. Man kan även tänka åt andra hållet, att spelare som man aldrig skulle vilja byta ut, ja, men helt plötsligt kanske de är aktuella. Säg till exempel en Saka i Arsenal som Arteta går ut på presskonferensen inför Bournemouth borta här i Game 7 och säger nej, han är inte hel, han är inte redo för en start. Ja, men då är det liksom missa Game Week 7, osäker inför Game Week 8, då är det, även om man är hel då, är City som ska mötas. Ja, plocka ut Saka för de två Game Weeksen. Ja, det tycker jag är fullt rimligt. En spelare som man annars kanske hade behållit. Och man kan kolla lite på det också. Vilka liksom, kan man göra det med? Är det så att man håller på sitt wildcard längre, som jag har varit inne på? Ja, men då vet vi att City och Brentford har en blank i, är det Game Week 18, 17?
18,
ja. Ja, och då skulle man ju liksom, ska man dra sitt wildcard efter den blanken, ja, men då kan det ju vara så att man en vecka bara, det kan ju till och med vara att du byter ut Håland. Jag vet inte, får man ju såklart kolla vad man liksom tappar i värdeökningar och sånt här. Men jag tycker att det också är någonting att väga in när man pratar dead end, att vilka man byter ut som man kanske aldrig skulle byta ut annars.
Ja, men verkligen så, för det kan ju också möjliggöra rent pengamässigt att du kan för oss. Så att sitter man med två fria till exempel, så kan det ju skapa oanade möjligheter att ja, men, till exempel då byta ut den på Kawasaki.
Mm. Du pratar liksom wildcard i Game Week 9. Varför är det Game Week 9 som du har siktat in dig på och inte Game Week 8 eller Game Week 10? Är det liksom den här lite så här som många gjorde förut, att det är ett landslagsuppehåll, man har längre tid på sig? Jag har mer och mer gått ifrån det, för att jag tycker det är jobbigt att sitta med ett wildcard under ett landslagsuppehåll, för att man blir helt knäpp och man har alldeles för mycket tid på sig och liksom sitta och hålla på och hoppa runt och sådär. Men hur har du resonerat? Är det något specifikt som väger över för dig?
Ja, det är väl inget enskilt så. Jag tycker att det vänder lite spelschema för många lag. Det är många som kliver på streaks. Sen är det ju en del som kanske är smygstartar redan i åttan och en del som är lite senare i tian. Men då blir nian någon form av kompromiss däremellan. Och, ja, men det är liksom i den svängen som vi var inne på, de här liksom förändringarna i spelschema verkligen kickar in, och då samlar man ihop det. Och sett till mitt eget bygge nu också, så tycker jag när jag tittar på det nu, famous last words, att det borde hålla liksom. Det borde inte krackelera på de här två veckorna, utan jag borde kunna hålla det flytande, tänkte jag säga. Det sjönk ju redan förra veckan, men ja, den är glömd. Det borde kunna lira de här två veckorna för att sen liksom dra det i nian. Tian känns, det är klart att det skulle kunna vara aktuellt också. Det är inte så att jag kommer trycka av det på ren pinchi i nian liksom, utan det ska kännas bra när man trycker av det. För att även om planen är så kan du komma dit och så kan det ha hänt saker. Men nej, jag tycker att den känns som en bra kompromiss, just för att det är i de svängarna 8, 9, 10 som många spelscheman vänder. Och då känns det, sen ser jag ändå fördelen med landslagsuppehållet, att du får tiden på dig och du får informationen om eventuella skador och sådär som kan uppkomma.
Det är inte FOMO för att Salah har Everton i Game Week 9?
Nej, alltså jag vet inte hur bra match det egentligen är, i och med att det är ett derby. Utan det är ju snarare då från tian med Forest hemma och sen Luton borta i tian, elvan där. Men det är klart att det ska ju väldigt mycket till för att Salah inte ska sitta i bygget. Det ska ju till en skada, annars är han ju i VC1 vecka 9.
Ja, nej, det är väl så. Salah har väl utdelning i 12 raka Premier League-matcher nu. Så att, nej, där sitter vi utan. Är det något mer du vill prata om kopplat till den taktiken?
Nej, men jag tycker att vi har fått med det som jag ville få in kring det liksom, och mest väcka tanken och se som, ja men liksom mig då, tänker att ja men Game Week 9 ser bra ut, jag tror jag drar, att kanske tänka om lite med transfers. Så det är så lätt att man fastnar i det här vanliga, hur ser det ut på sikt? Ja, men det är ju fan helt jävla ointressant om du kommer dra i nian, och då öppnar det upp lite andra möjligheter.
Yes, jag skulle vilja gå vidare och prata Son. Det är en spelare som har gett mycket glädje, mycket frustration för många människor. Både spelare som inte har honom, men även de som bytte in honom. För det var väldigt många som bytte in honom mot Sheffield United, och då funkar det inte alls. Kollar man nu så är det den spelare som är näst mest inbytt efter Sven Botman. Hittills, och jag tror det är många som kikar ditåt. Och jag vet inte, jag tänkte kasta ur mig lite siffror och lite underliggande statistik och kanske någon liten tes som jag har, och sen bolla det med dig, Fredrik, se om du inte alls håller med mig och tycker jag är ute och cyklar, eller om jag kanske är någonting på spåren.
Shoot.
Och då har jag gjort så här. Det har ju spelats 6 stycken matcher för Spurs, men jag fokuserar på de 3 senaste matcherna eftersom jag tycker att det är av intresse. För enligt mig så har Son ändå spikat en roll som nia i Spurs, i alla fall just nu, och har gjort 3 raka matcher där. Då är det ganska ointressant att kolla på de 3 föregående matcherna där han blev ganska isolerad ute på kanten. Så som nia så har han spelat borta mot Burnley, hemma mot Sheffield United och borta mot Arsenal. Och det jag egentligen vill kolla på är att, vilka matcher är bäst för Son egentligen? Och det här, vissa kommer bara sitta och nicka när de hör det här, andra kommer tycka är lite knäpp. Men inför matchen mot Burnley var det väldigt få som bytte in Son. Och det var ju på grund av att han var isolerad där ute på kanten. Det fanns inte så mycket som tydde på att han skulle få kliva in som nia. Han gör det. Jag var inne på det då när han liksom gjorde sin haul där mot Burnley efter att hade man på förhand vetat att Son skulle starta som nia, så är det en match som verkligen, verkligen passar Son. Mot ett Burnley som ligger med hög backlinje och liksom vill hålla boll och spela men ändå får mycket omställningar emot sig. Och det passar Son väldigt bra. Det som sen hände var ju att folk bytte in honom efter den matchen, för att då skulle de möta Sheffield United på hemmaplan dessutom. Och det går väl inte att få en bättre match. Och helt plötsligt så blev det besvikelse för väldigt många, för då blev det inga poäng. Och sen blev det en tuff bortamatch i North London Derby, och så tar han de här fina poängen igen. Så börjar vi bryta ner det här. Så de här tre raka matcherna som han har spelat nia, så har han haft 9 skott inne i boxen. Och jag tycker det här är ganska intressant att kika på, eftersom att nu efter North London Derby så väntar Liverpool i Game Week 7, som är en tuffare match, det måste man säga. Och sen har de två jättefina matcher, Spurs. Och därför kollar folk mot Son som ett alternativ. Kanske för dead end också. Både Son och Madison. Om man kollar, får dra wildcard i 10:an. Och liksom, man ser Game Week 8, Game Week 9 för Spurs. Och gå dit. Men om vi tar det match för match då, mot Burnley. Den match som jag säger liksom kanske är den som passar honom allra, allra bäst. Av de här 9 skott som han har haft inne i boxen i de här 3 matchen, så kommer 4 stycken av de här skotten mot Burnley. Han har dessutom 2 stycken big chances i matchen och har högst expected goal involvement av alla 22 spelare på plan. Så ja, men där är det supertydligt. Kollar man däremot hemma matchen mot Sheffield United, som då alla, de som har honom bytte in honom för den matchen, då är det endast 2 skott in i boxen. Och det ska jämföras med Kulusevski och Solomon som spelar på kanterna. Kulusevski har 7 skott in i boxen mot Sheffield United. Solomon har 4. Son har 0 big chances i matchen och har en expected goal involvement på 0,18. Vi hittar hela 10 spelare med högre expected goal involvement i den här matchen. Här är det Sheffield United som inte alls som Burnley liksom försöker spela fotboll och med hög backlinje, utan bara backar hem och försöker stänga igen så gott de kan. Det betyder inte att de är helt ogenomträngbara, men det gör att Son, lite som Kane gjorde tidigare, droppar bak. Och då kommer chanserna snarare för yttrarna. Och det är väl det jag är lite orolig för här för Game Week 9 och 10. För kollar man sen mot Arsenal, som också är ett lag som spelar med hög backlinje, dessutom en bortamatch för Spurs. Och Arsenal ska ju då såklart föra spelet med den självbild de har. Då är Son tillbaka igen. 3 skott in i boxen, 2 big chances, best non-penalty expected goal involvement. Och non-penalty nämner jag för att Saka har en bättre XGI i och med hans straff. Och jag tycker det här är i alla fall väldigt spännande. Och tror att vi kanske kan se något liknande här. Att om man nu vill hoppa på Son, men det kan vara ett jättebra läge att göra nu inför Game Week 7 mot ditt kära Liverpool. Förvisso en hemmamatch då. Men jag tror att Liverpool kommer få driva matchen. Och liksom, Liverpool är inte ett lag som på något sätt kommer backa hem för att det är en bortamatch. Utan Liverpool kommer spela med hög backlinje. Son kommer inte droppa ner, utan får med omställningslägena. Som man fick mot Burnley, som man fick mot Arsenal. Och det passar honom bra. Frågan är hur bra det kommer passa i Game Week 8-9 då Luton och Fulham väntar. Och här är ju matcher, till exempel Game Week 8, som det har lyfts fram att Son mycket väl kan vara ett kaptensalternativ för en Haaland. Och Haaland helt plötsligt har borta match mot Arsenal Game Week 8. Men jag är tveksam där.
Mm.
Det är väl liksom det jag skulle vilja lägga fram. Med det sagt tycker jag att Son är ett jättefint alternativ att kliva på. Men det svåra är att liksom, ja, men när han är ett bäst kaptensalternativ. Ja, men det kanske är när han möter Liverpool snarare än när han möter Luton. Ja, skjuter du ner mig här eller vad?
Nej, men verkligen inte. Jag tycker det går lite sådär hand i hand med hur vi har resonerat kring som tidigare säsonger när det har funnits Kane också. Eller Kanes matcher har ju mer varit de här med lite lägre försvar. Han får liksom ligga och trycka, ja men verkligen mosa på med spel, liksom, ja, men när Spurs är spelförande. För sån är det ju mer, liksom, det ska finnas ytor bakom backlinjen. Och det kommer du ju göra mot Liverpool. Oh lord, det kommer att finnas jätteytor. Ja, jag håller med dig. Det ju, ska man kliva på sån, då är det ju nu Liverpool-matchen. Liksom. För det är där han har möjlighet att sprinta ifrån. Sen kan man ju se liksom, att matcher mot Luton och Fulham kanske det kommer att kunna dyka upp andra lägen. Nu visar du på statistik som sa att det inte fanns det mot Sheffield United. Men tycker kanske inte att Spurs gör någon jättebra match mot Sheffield United heller, ska man ju säga. Gör de en bra match mot Luton, gör de en bra match mot Fulham hemma, då borde det ju uppkomma lägen för den som spelade fram liksom. Det ska ju fan nästan kunna sätta en korp med lirare där fram och kunna bli serverad. Så att jag har ganska stor tilltro till att sånt kan ta bra med poäng kommande gameweeks här. Dels för att ja, men de här tuffa matcherna passar honom, och dels för att om Spurs bara fortsätter och takta på och gör bra, lite bättre insatser mot de här sämre gängen, då tror jag att det kan liksom, ja men gör de fyra baljer, då får man väl ändå tro att han kommer att vara inblandad liksom. Så att jag tycker det som gör sån intressant är ju framförallt att han, ja men det är ingen du bänkar mot när han har svår match, utan tvärtom. Det kanske då han är som allra vassast. Och det gör ju liksom att visst, det är inte hans match att möta Luton, men jag har inga problem med att ha han i bygget när de ska möta Luton. Även om statistiken talar ett annat språk, så känns det ju rätt bra i magen, för att man vet att det kommer uppstå chanser för laget. Sen är du inne på att det kanske yttrarna mer som kommer runt, må så vara, men han kan peta in en liten retur och så har han kommit där så med return ändå. Så att jag gillar sån utifrån att ja men Liverpool-matchen här och kliva på direkt, det är definitivt en möjlighet även för de som likt mig kikar på dead end lösningar.
Och du säger att de inte gör en bra match mot Sheffield United. Jag vill säga att de har ju fortsatt en, liksom, de underpresterar sina XG-siffror, inte jättemycket men lite grann. De gör två mål. Och visst, det man kommer ihåg är att de gör dem liksom, typ, väldigt, väldigt sent, långt in på tilläggstiden. Men de gör det bra. Och det som jag tycker är tydligast är som sagt att alltså, sådana två skott in i boxen. Kulusevski har sju skott in i boxen i den här matchen. Så de kommer ju till lägen. Det är bara att det är inte sånt som gör det, eftersom att han droppar av. Och det kan jag absolut tänka mig se. Sen ser det som omöjligt att sånt ska komma iväg med return mot Luton. Nej, det är klart jag inte gör. Men ja, jag vet inte. Jag ser det nästan som troligare att Kulusevski eller Solomon kommer iväg med liksom högre poäng än sån i en sån match. Och är det så att man då inte får in sån här till sjuan och liksom dead endar mot tian, kan det vara mer intressant då att när man ska möta Luton och Burnley att gå på något liksom så galet som att gå på Kulusevski eller Solomon före en sån? Ja, kanske. Jag vill ändå nämna det. Är det så att man ska inte ska dra ett wildcard, som jag är lite inne på, och liksom vill bygga ihop ett lag, det är jäkligt svårt att få ihop liksom Haaland, Salah och sån. Så det kan ju vara så att man behöver stå och välja vem man ska gå på. Och jag kikade ett tag på att man ska gå på sån istället, för då behöver jag inte göra så mycket andra uppoffringar i mitt bygge. Men jag vet inte. Alltså jag håller alla dörrar öppna, men just nu är nog Salah liksom med där i tankarna, och det gör ju liksom att med byten som jag ska göra nu, men jag kanske inte, även om jag gör ett byte och tar ut Chilwell, jag har råd att gå till Trippier, men det kanske jag inte har om det är så att jag ska plocka in Salah, och då kanske jag ändå ska gå på Kär tillsammans med Botman snarare än Botman och Trippier. Så att det är sånt som liksom ligger och gnager i mina tankar, och jag vill dela med mig av det om det är fler som går i samma tankar som mig, att liksom tänka till lite här hur man gör och hur man ska värdera en spelare som sån, beroende på vad det är för matcher som Spurs har.
Jo, men saker och ting kan förändras, men det är ändå bra att ha en plan. Och det är tråkigt att inse en vecka för sent att jag bytt ut den här spelaren. Jag hade ju lika gärna kunnat byta ut den andra eller bytt in den här istället. Och då hade jag haft tillräckligt med pengar för att göra det bytet jag vill göra nu. Så det gäller liksom, det kan vara väldigt mycket värt att tänka ett steg längre just för att säkra upp möjligheten att kliva på till exempel Salah.
Yes, bra. Går vi vidare, ska vi prata anfallarna. Det är sista punkten. Som sagt, Jackson dragit på sig fem varningar. Avstängd nu i Game Week 7 som annars är en väldigt fin match för Chelsea som du var inne på, borta mot Fulham. De har också liksom en fin match i Game Week 8. Borta mot Burnley, men sen så börjar liksom spelschemat lite försvinna för Chelsea som har varit så fint under en längre tid. Drar man ut det lite längre så är det liksom Arsenal, Brentford, Tottenham, City som väntar, och då tror jag det är väldigt få som kommer sitta kvar med Chelsea-tillgångar överhuvudtaget. Nu missar Jackson en utav de här fina bortamatcherna som de har i 7-8. Det är väl bara att kliva därifrån. Vi har ju dessutom frågetecken kring honom och man kan få in bollen i nät. En gång har det lyckats hittills, men då är ju frågan vart man går, Fredrik. Det finns lite alternativ.
Ja, men det gör ju det. Det är lite småjobbigt kanske om man sitter precis med 0,0 på banken. Då finns det alternativ som är lite billigare också. Och vi ska inte gå igenom hela raden anfallare. Men jag tycker ändå det är värt att lägga lite tid på att fokusera på att det är inte bara Erling Braut Haaland och två 4-5-er i anfallet som finns att välja på. Utan det är lite så här känslan att det börjar bubbla att de är på väg tillbaka. Vi har en Darwin Núñez som har jobbat sig tillbaka, gjort lite mål, gjort lite assist. Känns ju verkligen som att han är på G. Vi har en Gabriel Jesus. Nu vet vi att Arsenals schema inte ser jättebra ut, men han får komma tillbaka efter sin skada. Och kanske är de här lite tuffare matcherna för Jesus någonting att liksom takta igång på, för att sen se över möjligheten. Du var inne på ett eventuellt lite senare wildcard. Bara från Game Week 12 så kliver Arsenal in i ett ganska okej schema. Det kanske är någon att växla över till från någon av de andra anfallarna om man sitter på någon i mid-price-segmentet då. Han som jag släppte, Ollie Watkins, fick ju också det att lossna, såklart. Har ju mest taktat in lite sån här assist och fantasy-assist, men fick jag mål och kliver ju in i ett riktigt fint schema, men kanske framförallt ifrån Game Week 8-9 så här, när Brighton hemma är sjuan och
kanonmatch. Ja, offensivt tycker jag.
Ja, men det är ju en ganska bra match ändå får man väl säga. Man kan väl säga att deras fina schema startar redan nu. Så att jag tycker det finns liksom en smygande känsla av att många anfallare är på G. Förutom de här tre då, som är lite på väg tillbaka, så finns det de som redan har bevisat sig. Julian Alvarez jag tycker att en Aboni i Nottingham måste nämnas ändå. Har tagit 31 poäng hittills och smyger lite under radarn. Nu är det Brentford, Palace, Luton här i tre kommande matcherna. Det behöver inte vara några dåliga matcher med tanke på hur risiga Brentford såg ut här senast. Så att Taivo Avoni förtjänar ett omnämnande definitivt. Jag har rekat Wilson sen tidigare i Newcastle som också finns där. Så att helt plötsligt går det bara att liksom häva ur sig namn. Vi nämnde Morris när vi pratade Luton. Så att jag tycker att det finns ett läge att börja se över. Och det var därför jag, när vi pratade Morris där, att jag har honom till andra anfallare. Det tycker jag är helt liksom fel på bollen tänk. Utan jag vill snarare jobba med liksom möjligheten att ha tre anfallare. Det som talar emot det är ju den här att mittfältsplatserna är väldigt liksom återvärda om man vill ha fem mittfältare. Men jag vet ju, när jag presenterade mitt wildcard-lag, då var det fem mittfältare jag ville spela och tre anfallare jag ville spela. Och då hamnade det liksom en väldigt dyr och bra spelare på första kvisten. Men vi kommer att se rotation med Europaspel, med kuppspel. Och behöver inte vara fel att sitta på en riktigt bra spelare på just första kvisten som kan komma in på autosop. Så att jag håller inte för osannolikt att i ett wildcard i Game Week 9 att det blir fem bra mittfältare och tre liksom anfallare som är spelbara, ingen 4-5. Så att det är lite mina tankar kring anfallarna. Vad är det, någon som sticker ut tycker du, som du själv blickar lite extra mot?
Nej, alltså jag har satt mig nu med Haaland och Alvarez och kommer sitta där. Liksom. Sen har jag Sims som tredje anfallare. Jag hade gärna haft Archer där. Men jag tror inte, jag kollar inte på så mycket anfallsbyten just nu. Det är ju för att jag har lämnat Jackson redan. Och valt Alvarez. Och jag ser inte det som ett misslyckat byte. Jag är jäkligt glad att inte Jackson straffade mig för att jag liksom gick till en Alvarez som byts ut efter Rodris dumma röda kort. Mm. Det är han som får ta på sig den och liksom kliva av. Men det är Rodris fel. Mm. Så att vi får utvärdera det liksom, lite längre fram beroende på hur länge man sitter kvar med Alvarez. Men jag ser inte att göra något byte på honom just nu. Och hoppas att poängen ska trilla in. Precis som att Amazon blankade här i matchen då många bytte in honom. Och sen så levererar han hur bra som helst mot Burnley. Får vi se, det är lite osäkerhet. Men jag hoppas verkligen att Alvarez kan få starten borta mot Wolves här i sjuan. Är väl rädd för att Haaland ska vilas här i ligacupen mot Newcastle. Och att då kanske att Alvarez tvingas till en start. Och att det kan påverka. Men ja, vi får se.
Tycker han kan spela Phil Foden som falsk nia i cupen.
Ja, det får han jättegärna göra. Nej, men vi får se lite där. Annars gillar jag shoutet på Aoni. På lite så här, ja, men halvkort sikt ändå. Du nämner tre matcher. Det är säkert av någon anledning. Men sen kollar man där från Game Week 10. Ja, men då är det Liverpool borta, det är Villa hemma, West Ham borta, Brighton hemma. Ja, det är väl sådär. En spelare som du inte nämnde, jag vet inte nu när inte jag har varit med de två senaste veckorna om ni har pratat någonting om Rasmus Højlund som en pant. För att Uniteds spelschema, ja, men du pratar om att, liksom, att efter Game Week 10 så ser det riktigt bra ut. Det är ju egentligen att City är insprängda där. Kollar vi nu, det är dubbla hemmamatcher i Game Week 7-8. Mot Palace och Brentford. Sen är det Sheffield United borta. Sen har du då City. Sen är det Fulham borta, Luton hemma, Everton borta. Så alltså, på ganska lång sikt också så har United bra matcher även nu. Inte för att United på något sätt övertygar. Men det är lite som jag har resonerat. Jag sitter med Bruno och Rashford fortfarande. Och liksom så här, ja, det får vi se. Nu kom Bruno iväg med lite poäng. Rashford, ja, man skjuter på allt som rör sig. Det kan vara en vecka då det helt plötsligt bara smäller. Såg Stefan som liksom tar minuspoäng för att plocka ut Saka för att få in Rashford. Ja, att gå från Jackson till Højlund, behöver det vara liksom en helgalen pant eller tycker du ändå han kan förtjäna ett omnämnande här?
Ja, men han förtjänar väl omnämnandet utifrån att vi inte har nämnt honom så mycket. Och nu har han ju ändå liksom fått komma in och liksom känna på vad det innebär. Det var nära att han fick göra sitt första mål där när Rashford assisterade men bollen precis var ute. Och det kan ju mycket väl vara så att ja, men de här fina matcherna, Palace hemma, Brentford hemma, Sheffield United borta, de tre kommande här, att det lossnar lite.
Gjorde ju mål mot Bayern München i Champions League.
Ja, precis. Och hans fördel är ju att han omges av rätt mycket bra spelare. Både Rashford och Bruno är ju sådana som spelare som tar upp ganska mycket uppmärksamhet från försvararna. Så att, och Højlund kanske inte är, eftersom han inte är den stora stjärnan, så är det liksom inte honom de blickar mot först. Det är, ja, men det öppnar upp för möjligheten att han kan få den här halvsekunden eller tiondelen extra som man behöver för att komma fri. Så att, en pant som ändå skulle kunna funka också sett till att han är ganska tacksamt prisad. Det var vi ju inne på när han lades till i spelet. 7,1 kostar han. Och det gör ju liksom att, ja, men, ja, kanske inte om man sitter på 0,0, men 0,1 i banken, då kan du göra raka bytet från till exempel Jackson. Och ja, som en pant, speciellt då på kort sikt, så why not? Där tycker jag liksom att det är, det finns liksom, ska man säga, utrymme för att chansa lite. Och visst, det är klart att det inte är någon garanti, men han spelar någonstans ändå i ett lag som rent grundkapacitetsmässigt är om en topp 4. Och då finns det alltid utrymme, för det är ju det som är nackdelen med en sån som Morris till exempel. Det är ganska sällan Luton kommer göra 3-4 mål i en match. Att United gör 3-4 mål i en match, det är liksom inget konstigt. Så det är ju fördelen med att ha spelare som spelar i bättre lag.
Och träffar man där, tänker jag, jag lämnar ingen garanti på honom, och det är därför jag nämner honom liksom i någon form av pantkategori. Mm. Men med det här spelschemat, alltså ingen kan vara förvånad om liksom de här tre matcherna, dubbla hemmamatchen mot Palace, Brentford, fullt utav Sheffield United borta, att Höjlund har kommit from a returns i alla tre matcher. Helt plötsligt kommer han pratas jättemycket, han kommer sticka i värde. Mm. Och för att alla har lätt och hyfsat lätt att få in honom i sina lag. Vi vet sedan tidigare att United-spelare sticker snabbt i värde, eftersom att de har en stor följarbas runt om i hela världen. Och att, ja, men det är alltid kul, det vet du som Liverpool-sportare, att byta in en Liverpool-gubbe och sitta och jobba liksom när Liverpool spelar. Så att jag tycker att det är spännande. Som sagt, det kan lika gärna vara att han inte kommer iväg med några returns, så att liksom det inte kommer komma något återkommande kring honom. Men jag kan se att vi kan ha Höjlund som en egen veckans punkt här om någon vecka, om det är så att han liksom har, ja, men verkligen kommit igång. Och ja, jag tycker att han liksom verkligen ska nämnas när vi ändå är inne och pratar anfaller.
Ja, och vi såg också Martial fick starten här nu i ligacupen, och där känns det väldigt tydligt att Höjlund är ju ändå nummer ett. Så det är liksom ingen oro för någon, liksom, att han inte har sin startplats, utan han kommer ju få mycket speltid. Det känns ju rätt givet, liksom, givet att han håller fysiskt. Så att, ja, jag gillar shoutet. Det är ju, jag menar, en TSP på under 5%, så att, det är, de poängen är värda mycket, som vi brukar tjata om.
Precis. Ja, nej, men grymt. Då tycker jag vi har varit igenom anfallarna där. Vi ska ju komma till anfallsrekar också. Det gör vi väldigt snart, för vi ska gå över till veckans rekommendationer. Men som vanligt så startar vi försvaret. Och Fredrik, förra veckan, du hade Botman, Trippier och Andersen i Palace. Det är väl trippla nollor där på de rekorna. Du kanske ska börja följa dina rekar, så kanske får lite bättre game week rank än 9 miljoner.
Ja, det var ju rekar från mitt wildcard, så det är ju nej, inte Trippier ska jag säga. Trippier hade jag faktiskt inte med, jag hade kär där, men nej, rekarna såg ju definitivt betydligt bättre ut än vad mitt sargade bygge gjorde. Det måste ju erkännas. Och ja, nej, men Botman, Trippier är inte så mycket att säga om. Newcastle ser ju fina ut, tycker fortfarande att de har en hel del bra matcher, och där finns det liksom ingenting att säga om. Den som blickar mot att göra försvarsbyten, ja, tycker att det är fullt rimligt att blicka mot flera spelare i Newcastle, sitta på dubbelt Newcastle-försvar. Ja, jag kan absolut se varför man väljer att göra det. Men blickar man vidare sen, då tycker jag det är ganska svårt att hitta vettiga liksom backrekar i övrigt. Visst, det finns liksom lag med okej scheman på kort sikt eller som bra och sådär, men jag väljer ändå att ta med en Kaboré som tredje rek, och det blir lite för den som behöver lösgöra pengar och kan få in en back som har en dubbel i sjuan och sen få sitta kvisten, att det finns där, finns det ändå liksom en, vad ska man säga, en escape way efter att ha nyttjat den här dubben, och det är att han får sitta längst på kvisten förutsatt att övriga bygget tillåter det. Men det är lite sådär i brist på andra alternativ. Jag tycker att Newcastle-försvararna står ut. Så att det blir Botman, Trippier och Kaboré.
Som jag satt och väntade på en Matty Cash där. För jag tycker att det finns en bra anledning att nämna honom. Brighton här i Game Week 7, nollan är väl inte så liksom jättetrolig, även om det är en hemmamatch. Men alltså, jag tycker kanske Villas spelschema nu, är det någon gång man ska kliva på Matt Cash, och ja, men varför inte nu? Jag höjde oro tidigare liksom inför säsong på honom, om att kommer han kunna hålla den där platsen. Men i och med skadorna som har dykt upp på mittbacksposition då, framförallt i form av Diego Carlos och Tyrone Mings, så kan jag inte riktigt se att Konsa skulle gå ut och ta den där högerbacksplatsen. Dessutom så har ju Cash gjort det bra. Så att jag skulle vilja liksom slå ett slag för Matty Cash utan att han är med i min rek. Så jag trodde verkligen att han skulle komma där när du nämnde. För att Kaboré på något sätt känns jäkligt kortsiktigt, medan Cash kan man sitta med ganska fint här under en längre tid nu med Villas fina spelschema.
Han förtjänar omnämnandet, helt klart.
Absolut. Jag har gjort så här. Och håll i er nu. Botman, Fabian Kjær och Trippier.
Mm.
Det är fan inte ofta jag rekar en trippel defensiv i något lag. Men är det någon gång man ska göra det så är det nu och det är i Newcastle. Och så här, jag tror inte att Botman och Dan Burn och gubbarna kommer komma iväg med offensiva returns i exakt varje match. Det tror jag inte. Även om Trippiers liksom, inläggsfot är förbannat fin. Både liksom i öppet spel och på liggande boll. Och det kommer kunna trilla in poäng. Så är det framförallt nollorna är ute efter. Jag tycker det finns brist på andra superintressanta försvarsspelare. Det är i kombination med att jag inte är trygg med Newcastle-offensiven. Så att jag inte är ens orolig för att låsa mig ute från Wilson har du pratat om som rek. Vi kan nämna en Gordon som förvisso bara är ett gult kort ifrån avstängning. Men nu när Barnes är skadad att han kommer spela mycket och han gör det bra. Absolut, de är intressanta. Men det är den där trångt om mittfältsplatsen. Wilson med speltiden ska delas med Isak och när det finns så många fina andra anfallsalternativ som inte finns någon oro för delad speltid. Jag gillar verkligen att bara sätta sig i Newcastle försvarsbåten och medans folk sitter och jublar att de får poäng för sina Newcastle nollor oavsett om man har en eller två i försvar så sitter du där och bara käkar poäng och glider förbi dina konkurrenter. Som sagt, det är sällan jag gillar det här. Men här tycker jag det finns ett case för det. Också kopplat till Newcastles fina spelschema. Som håller ganska många gameweeks. Men det är nu man ska gå på det. Så man kan ha det i liksom mot Burnley hemma, West Ham borta, Crystal Palace hemma, Wolves borta. Och sen kanske man kan börja kliva av en utav dem. Och sen kanske kliva av så man bara sitter kvar med en efter ett tag. Men just nu, 3. Absolut, kör på bara.
Mm.
Är det för många ägg, tycker du?
Nej, men det är ju ballsy och jag är ju inne på att jag rekar 2 av dem. Och att det liksom får skohorna in den tredje. Och visst, cash förtjänar om den inte. Men det, nej, det är så som det ser ut just nu. Så det, det, som du säger, nästan alla sitter ju på en. Så sitter du med en Newcastle-back så de poängen är inte värda så mycket. Sitter du med 3, ja då börjar vi helt plötsligt snacka. Men det är klart, det är ju surt när de släpper in en boll efter 5 minuter. Men de är starka. Så att, why not? Det är ju ett enkelt sätt att sticka ut med bra spelare.
Verkligen. Går vi över till mittfältet så kan jag börja där. Jag gillar som sagt Villas schema. Cash fick omnämnandet. Här är det inte bara ett omnämnande. DVI, perfekt läge att kliva på. Jag har tänkt lite också. Jag rekar inte Salah. Kanske borde göra det. Jag vet att du hade med honom i din rek förra veckan. Jag antar att han inte kommer liksom försvinna därifrån. Det får vi reda på snart. Mm. Men ska man ha in honom då kommer man behöva kolla mot spelare i den här priskategorin. Och det är för mig nu kanske den mest intressanta i den priskategorin. Jag har även med James Ward-Prowse som också är en sån möjliggörare spelare. Vi pratade om det, Sheffield United hemma här i Game Week 7. Du får inte en bättre match, speciellt inte om du har den liksom foten på liggande boll mot ett Sheffield United som inte vet hur man försvarar set pieces. Jag tycker ju att den här matchen såklart är kanon. Men jag tycker även om man kollar på West Ham sen över lite tid, såklart Newcastle ligger med korta men ingen kanonmatch. Men sen framåt, det ser ganska bra ut. Man kan sitta kvar där med James Ward-Prowse ett bra tag. Och då eftersom Salah inte med ska det in någon annan. Och jag kastar in sån, jag pratar mycket om honom i en liksom egen punkt och har väl sagt mycket där. Jag tror att han kan leverera oavsett vad han möter, men jag gillar att ta in honom redan nu mot Liverpool. Och sen just han, för hans del så kanske inte Luton är den absolut bästa matchen, men det är också ett Luton han ska möta. Och det är en match han absolut kan komma iväg med poäng ifrån. Det är inte så att jag räds att äga sån i en sån game week. Det är frågan hur mycket man behöver pinpointa honom just för en sån match. Så det är vi James Ward-Prowse och Son är mina tre mittfältsrekar. Och det är tre gubbar som jag vet att du inte hade med i din rek förra veckan. När du ändå gick på möjliggörare. Då var det Mboemo Esse som fick göra sällskap med Mohamed Salah.
Mm, och de... Alltså så här, jag skulle ju på ett sätt kunna sitta kvar med alla tre, men för att liksom hitta lite nya infallsvinklar på det här, ja, de vinklarna har du redogjort för till stor del. Mohamed Salah ska ju ingenstans, finns kvar i reken, och jag tycker att det finns anledning att kliva på om man har möjlighet. Är ju i princip immun mot spelschema och ja... På ett sätt så påminner han ju lite om Son, utifrån att han gillar ju också när det finns ytor att löpa på bakom. Men kanske är en ännu bättre spelare på att också komma iväg med poäng när han möter lägre stående försvar. Så att jag tycker Salah, liksom, det har man möjlighet att kliva dit, så finns det alltid en anledning att göra det. Och sen är det inte roligare än att James Ward-Prowse och Jongmin Son också finns i min rek. Och det är ju för att ja, men det är två mittfältare som jag själv blickar mot att försöka att ta in och kanske ja, sticka ut lite med att kunna dubbla upp antingen då med Madison och Son. Alternativt då kliva på lite mer av en pant än James Ward-Prowse som sitter på lägre TSB och ändå har möjligheten att kunna plocka en hel del poäng. Vi var inne på det tidigare där att han plockat 31 poäng redan, kommit in bra i laget, TSB på 11% lite drygt, så att det, poängen är fortfarande värda mycket. Och Sheffield United hemma, James Ward-Prowse, alltså, det förvånar mig inte om det är det bytet som jag gör när helgen väl kommer. Det lutar väl åt att det kanske blir Son, men det skulle mycket väl kunna bli James Ward-Prowse. Så att Salah, James Ward-Prowse, Son är mina mittfältsrekar.
Yes, men då tänker vi ganska lika på mittfältssidan. Även som sagt, om jag inte rekar Salah, så han ligger med på något sätt som någon standardrek. Jag tycker inte att han liksom skjuter ut sig själv från en rek då han inte är så högt ägd i alla fall. Men han kommer nog bli. Det är inte som Haaland som anfallsrek nu när vi går över till anfallet. Så nämner vi inte honom, det har vi liksom gjort till någon form av standard. Förra veckan så rekade du Wilson och Alvarez där. Och ja, hur tänker du? Vi har pratat anfallare en del.
Wilson får vara kvar för min del. Jag är inte lika orolig som du över speltiden där. Jag tror att han kommer få mycket speltid i ligan. Och de ser vassa ut framåt. Visst, han kanske inte kommer få 90 alla matcher, men Burnley hemma, West Ham borta, Palace hemma, Wolves borta, tycker den att det ser fint ut på ja, men kommande fyra. Och visst, sen är det Arsenal hemma, men sen fyller det på med en hel del okej matcher ändå. Så att jag gillar Callum Wilson. Så att har ju straffarna där också. Ja, men det finns mycket så länge han är hel. Det är mer det som står emot honom egentligen. Så tycker jag att det finns anledning att blicka ditåt. Och det visade han ju också helgen som var. Sen är det liksom frågan, vi var inne på när vi pratade anfallare, finns många olika sätt att tänka. Vem ska man kliva på, vem ska man blicka mot? Var inne länge på om jag skulle faktiskt blicka mot en Darwin Nunez trots det här spelschemat med Spurs borta, Brighton borta. Men lite för tuffa matcher för min smak ändå. Och väljer då att kliva på en annan Liverpool-koppling, Taibo Avonii. Lite kortare sikt, men tycker att det är en spännande spelare. Och ska väl sägas, det är ju också en spelare som är nåbar för dem som, ja, men likt dig och mig, sitter med dryga 2 miljoner på banken. Det är ju säkert fler än vad det brukar vara som gör det. Alternativt sitter på två byten och får pengar över när man kanske downsizar en skadad Saka. Att kunna göra tredje anfallaren till Avonii. 6,6 miljoner. Så han får smyga in på anfallsreken. 5,8% till TSB. Det gillar vi också.
Mm. Ja, men kul. Jag hade faktiskt skrivit ner Avonii också. Men ta bort honom bara för att det blir roligare att nämna andra. Och det finns som sagt alternativ. Och på något sätt hade jag skrivit Morris inom parentes. Men jag trodde att han skulle bli rekad av dig. Vi snackade ner Double Game Weekend och så här, ah, det är ett tråkigt byte att göra och sen ska man byta ut honom. Men det är också en rolig pant att göra. Och jag gillar Double Game Weeks. Kommer inte göra den här gången. Men liksom gillar de som verkligen satsar där. Vi ska ha en kaptensession snart. Morris står högt upp för mig där. Och varför då inte reka honom, även om den är så kortsiktig? Ja, den kan vara okej att vara kortsiktig om det är en dubbel, för här kan man faktiskt få utdelning. Så han får ta Awonis plats, även om jag inte hade skrivit ner honom först. Sen har jag faktiskt med Höjlund också. Och det är också en så här, lämnar inga garantier. Jag är tveksam liksom för en spelare som mig som sitter med både Bruno och Rashford att kliva på trippel United offensiv. Jag vet inte om det är läge för det, men spelschemat är där. Är det så att man bara har en utav mittfältarna och liksom har gett sig själv utrymme att helt, istället för Rashford kanske ha Son då, de kostar ju ungefär lika mycket, att då kunna gå på en dubbel United offensiv nu med det spelschema som är och ta en lite chansning, då tycker jag att Höjlund kan vara värd just den chansningen. Så Höjlund och Morris blir det då, men som sagt, Awoniyi får ju liksom mitt gillande verkligen på ett annat sätt än vad jag kan ge Wilson då. Jag håller med, jag tror också att Wilson kommer få minuter och ganska bra minuter, men jag ser hellre att liksom bara trippla upp defensiven i Newcastle, därför går det liksom inte att ha med honom och fortsatt hela tiden den där liksom, man bara väntar på om det ska bli utbytt i minut 50 eller minut 60 eller minut 70. Och det har jag inte riktigt hos de här andra gubbarna. Jag känner inte det hotet.
Snyggt.
Kapitensdiskussion då. Double Game Week 7. Vi har en lördags deadline 12.00. Villa Brighton sparkar igång allting. Där ska vi inte ha några bindlar, utan ja, men allting den här veckan handlar väl om att Haaland ska alltid nämnas och en Morris. Morris har dubbeln. Är det någon dubbelspelare man ska bindla så är det ju Morris. Även om vi pratar upp liksom målvakter i en dubbel kan alltid bli bra. Men nej, inte för kaptensbindeln. Och men det är ju någonstans, det här är ju liksom... Folk som har bindlat Dennis tidigare kommer ju aldrig göra något sånt här. För man pratar så här, men det sämsta man kan få är 4 poäng liksom, med 2 blanks. Dennis fick en minuspoäng, tog rött kort i första matchen, missar den andra och så, vad det är. Men med en anfallare så kan du inte få minus för att du släpper in massa mål. Du kan få minus genom att bränna straffar, vilket Morris såklart kan få. Men du tar gärna de straffarna i alla fall om du har satt binden där. Så att jag vet inte, hade jag haft Morris så hade det varit något. Haaland ska ha borta match mot Wolves. Det skrämmer ju inte på något sätt. Haaland kan ju hattrick mot alla. Men ja, är det i den bästa värld så att Haaland liksom hemma mot Wolves i så fall. Jag liksom ska se någon downside. Jag kommer bindla Haaland. Men hade jag haft båda hade det varit liksom uppe på bordet för mig att ändå sticka in där med en Morris-bindel. Får vi se. Jag tror att vi kommer se en del Morris-bindlar runt om i våra ligor. Men Haaland kommer ju vara mest bindlad. Det kan vi vara säkra på. Sen så är det väl det här då. Om vi ska kolla runt om jag liksom får kasta ur mig mitt innan jag lämnar över ordet till dig, Fredrik. Så jag gillar Son mot Liverpool. Jag tror det är den spelare jag håller efter efter Morris och Haaland. Saka skulle kunna varit där borta mot Bournemouth, men just i och med de här skadeproblemen, att även om det är så att han kommer till spel så är det lite så här, ja, men kommer han verkligen få 90 då, eller är det så att han byts ut när matchen är vunnen? Jag vill gärna ha någon som bara nöter på här, och det tror jag att Son kommer få. Och jag tycker det är en perfekt match för Son. Vi var inne på det tidigare men som i North London Derby, man tänker lite fel att det här är en tuff match. Vilka var det mer du nämnde? Nämnde det med att de hade, ja men det är Liverpool när du nämnde Nunez. Jag tycker att se det som tuffa matcher, att ha dubbla borta matcher mot Tottenham och Brighton. Ja, det är tuffa matcher för att man kanske inte ser att det är 6 poäng. Eller liksom, det är inte på något sätt 6 givna poäng i alla fall. Och det är liksom inte läge att liksom hoppa på en Trent om han skulle vara till. Men liksom Spurs defensiv, men hallå. Samma sak, Brighton. Alltså, jag tycker inte det skrämmer för en anfallare. Darwin Nunez eller Salah eller så här. Det är jättefina matcher. Och Jag hade absolut kunnat reka Darwin Núñez som en av mina anfallare. Jag tycker liksom det är bra matcher. Vi såg Saka också, vi såg Son i ett sånt liksom, två liksom, toppsnackade lag möter varandra. Offensiva spelarna har inga problem alls att spela dem när de möter varandra eller att det är tuffa matcher. Vi såg det tidigare när Arsenal och United mötte varandra också, att de kommer iväg med poäng liksom.
Ja, men så är det ju. Sen är det klart bortaplan. Vad händer om man leder? Kommer man att försöka tajta till det lite mer då? Det är väl det som är som är lite oron där om man bortser från supporterskap. Bara tänker att om jag sitter på Darwin Núñez och så gör man 1-0 och får in en 2-0. Då är ju risken att han kanske snarare då får kliva av och man sätter in en Gapko som kan pressa lite bättre och sådär. Det är lite orolig för speltiden där för Núñez mot just ett Spurs liksom. Men samtidigt så som du säger, de Spurs har ju fokus framåt, så att det kommer finnas ytor att springa på för uruguayanen. Men här är vi ju, för mig i alla fall, i en vecka där det finns liksom, du har Haaland och sen utöver honom har du en jäkla massa olika shouts för den som är brave. Och ja, alltså det är klart att Morris med sin dubbel måste nämnas som det kanske främsta alternativet, men är man så liksom, ja men man har bestämt sig för att inte binda Haaland, då tycker jag det kan, man kan binda sån. Det är liksom, ja. Son Morris, ja. Jag hade fan kan ha bindlat Callum Wilson om det är så hemma mot ett Burnley liksom. James Ward-Prowse, nej, så de kanske inte ska gå. Väljer man att kliva från Haaland så tycker jag att det finns rätt många liksom så här lika knasiga alternativ. Kanske ändå att jag tycker att Jong-min Son hemma mot Liverpool är det mest kvällsmatch också, gillar man ju. Mest spännande alternativet rent objektivt vid sidan av Haaland. Men det är också lätt att börja liksom blicka bort från Haaland och sen så gör han sina två baljer och tar tre bonus och så är det inte så jävla kul längre. Och har suttit med en annan bindel. Men jag vet inte, Wolves borta, får han 75 plus i minuter? Det borde han väl få.
Vi får väl se lite hur de tar sig an ligacupmatchen här mot Newcastle. Men jag räknar med att Haaland inte startar. Kan det vara så att Alvarez startar, att Haaland kommer in och byter av honom och får några minuter för att man vill ha båda hyfsat fräscha mot Wolves, eller få en hel vilan? Ja, vi får se. Men det påverkar lite grann. Men alltså Haaland 70 minuter mot Wolves, ja, men det är ju kaptensläge.
Ja, det är tråkigt men sant.
Bra, vi lämnar kaptensdiskussionen där, men det låter som att jag är lite mer Morris liksom villig än vad du är om jag hade haft honom.
Ja, nej, men det är, så är det, men jag vet att du har ju en soft spot för double game weeks.
Det har jag verkligen. Ska vi gå över på lyssnarfrågorna och men lite nytt nu. Jag är så jäkla sugen att bara prata FPL och sådär. Normalt sett brukar jag ta lite lead här och bolla ut frågorna och lite sitta i försvarställning och bara sätta dig och Stefan på pottan och inte svara på så mycket frågor. Men jag har bett dig, Fredrik, att lite leda lyssnarfrågorna den här gameweeken och att kanske mer att jag får svara på några frågor. Och det handlar väl lite också om våra gameweek ranks. Om man skickar in frågor, vill man ha svar från någon som liksom ligger liksom någonstans i närheten av att liksom en vettig rank, eller någon som, ska du sitta och svara på frågor med en Game Week rank på 9 miljoner? Nej, men det känns inte vettigt.
Det kommer en del frågor som är anpassade för mig också. Så att vi ska nog ta oss igenom det här. Vi börjar med Simon Rone Greco. Han funderar på något som vi inte har nämnt faktiskt. Vi nämnde det aldrig i samband med Double Game Week-snacket där. Men han undrar om vi hade tagit ett bench boost med Areola, Morris, Caboré och Saliba på bänken. Och då är frågan att han inte skulle spela Morris. Känns väl lite... Man ska ju vara ärlig med ett bench boost, säger jag också. Att bench boost ska ju vara liksom... Det ska ju vara det ärliga laget. Så du kan ju dopa ett bench boost genom att sätta ut en massa bra spelare på bänken. Men
har han för två andra anfallare som ska gå före? Jag gissar att han har typ Alvarez och Haaland.
Och, ja, men en mittfältare måste kunna gå och peta för Morris.
Ja, 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 eller Alvarez. Jag hade lätt petat Alvarez för Morris. Ja.
Men släng in, nu har vi inte Simons lag framför oss, men släng in Alvarez för skojs skull då. Areola, Alvarez, Caboret, Saliba. Är det bench boost läge tycker du?
Mm, ja, det kan det väl vara. Jag är liksom rätt öppen för att bara trycka av den när man har en liksom vettig. Och det är många så här spelare som många sitter på som har bra matcher den här veckan.
Mm.
Så jag tror att det är flera ska sitta i ett sånt läge, lite så här bänkningsproblem. Sen får man väl se lite högt ägda spelare som till exempel Saka och Madison. De är gulflaggade just nu. Jag vet inte om han har dem i sitt lag, men de hade man ju gärna liksom fått klartecken på att de spelar om man ska dra en bench boost. Så där får man väl invänta lite. Annars får man klartecken på det, ja men kör då. Och då skulle man till och med kunna liksom unna sig en transfer som man kanske inte hade gjort annars och byta in en double game week målvakt. Ta en liten chansning.
Ja, för jag tänker att det måste ens sitta en sån. Då sitter man Areola på bänken med den här hemmamatchen hemma mot Sheffield United, då lär man nästan ha en double game week målvakt på elvan. Annars tycker jag nog att det här bench boostet, det är lite dopat sådär. Så går ni i bench boost tankar, var ärliga mot er själva just att liksom, är det här verkligen den bänken som jag hade haft om jag inte hade dragit bench boost? För att annars så dopade bench boost gillar vi inte.
Nej, verkligen inte. Sätt i ordning det och sätt bänken som du hade tagit ut.
Mm. Christian Granberg, han undrar också över en spelare som vi inte har nämnt i det här avsnittet. Jag kanske nämnde honom i början där i någon besvikelse. Han undrar om man vågar sitta kvar med Sterling i lagbygget.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, alltså, det är ingen superrisk man tar med att sitta kvar med honom. Så det är ju en bra match borta mot Fulham, får man väl säga. Och sen så efter den när det liksom borta mot Burnley, och vi pratade att det var liksom en bra match för Son, ja men det borde kunna vara en match som passar Sterling också, tänker jag. Så att ja, man vågar sitta kvar. Sen så är ju frågan om det är någon annan mittfält som man oerhört gärna vill kliva på, och det finns ju några alternativ där. Och jag hade inte liksom varit helt främmande från att sälja honom. För att det är ju egentligen...
ett byte.
Ja, men jag tycker inte om den här liksom svängningen av matchen. När de ska möta Arsenal, Brentford, Spurs, City, Newcastle, Brighton, United. Alla de är alltså efter varandra. Mellan game week 9 och 15. Och det kan ju absolut vara också sådär att ja, men det kanske kan passa Sterling och få ställa om mot de här lagen. Ja, absolut. Men jag sitter hellre med en annan mittfältare än Sterling under den perioden. Och det tror jag många håller med om. Så att antingen så håller man kvar honom nu i game week 7-8. Sen ska han väl förmodligen ut. Eller så agerar man nu. Och det är väl mer att man vill kliva på någon än att man måste kliva av Raheem Sterling för de här matcherna.
Ja, men precis. Risken är att man hamnar lite i den här snedjungeln som jag och Stefan gjorde, med att man byter ut en spelare som inte riktigt har levererat, varit ganska frustrerande ägare, och så får han lite stolpe in här mot Fulham. Det är ju inte helt omöjligt liksom, att det sker. Jan Karlström, han konstaterar att Salah bara har en TSP på 29,8%, och det noterar vi ju såklart, men han undrar vilka spelare under 10% respektive 5% i TSP tycker ni är kap och väldigt intressanta. En under 10, en under 5. Jag kan slänga in en under 5 och då blir det ju Morris som du nämnde. 4,4% TSB måste ju nämnas där. För det är ganska svårt att hitta spelare som är liksom, men, som inte är råpants som ligger under 5%. Men under 10 har vi väl ändå ett par stycken som skulle kunna vara intressant. Har du någon sån där som du vill kasta upp på rak arm?
Nej, för jag har inte riktigt vad liksom hur procenten ligger. Men jag har ju nämnt Höjlund. Mm. Han måste ju ligga runt 5% skulle jag säga. Sådär. Och Aoni har vi också nämnt. Borde också vara i den kategorin. Anfallarna, man har ju bara 3 platser tänker jag. Mm. Så där är det lättare att hitta någon med lågt.
Höjlund ligger på 4,6. Aboni på 5,8. Så det är väl 2 bra shouts.
Så att det är enklare på forwards än backar och mittfältare. Men jag vet inte ens vad folk ligger på. James Ward-Prowse, han hittat över.
Ja, jag tror faktiskt att han har hittat över 10. Kanske uppe på 11-12. Vi ska se. Ska ni en live gå in och tjuvkolla lite. 11,5 är han uppe på.
Ja, men där men det, kring då.
Precis.
Han är också samma då en DV. Där väl också ligger runt 10%. Och ja, som sagt, det tycker jag är en kanonspelare. Mm. Sen om man är ägd utav 12% eller 8%, det är väl lite skitsamma kan jag tycka.
Ja.
Och hans ägarandel kommer ju öka ganska mycket, är jag också rätt säker på. Annars, ja men vad finns det? I försvaret har vi inte varit inne någonting och pratat. Jag tänker, vad har en Fabian Kär? Han har ju jag nämnt liksom i... det är väl Botman och Trippier som är mest ägda utav Newcastle-gubbarna.
Mm, så är det ju. Fabian Kjell ligger på 3,8%.
Ja, men du ser. Mm. Svinbra gubbe. Och så liksom parar ihop han med Botman och Trippier dessutom. Så bara all in. Jag gillar verkligen tanken på det. Mm. Så att där har du väl en försvarare också då.
Det är skaplig diff där ändå på Kär kontra då Botman till exempel. Det är en väldig skillnad på Botman har valt att gå. Men det är väl de där 0,5 som gör att folk kanske framförallt blickar mot Botman.
Ja, det var väl 0,5. Botman är väl uppe på 4,7 nu. Så att nu skiljer det inte så mycket. Problemet är att folk har hoppat på Botman tidigare. Ja. Och då förstår jag. Jag tycker att Botman är fel pris. Han skulle ju varit samma pris som Kär. Eller att Kär skulle till och med vara 5,5 då. Så jag tycker alla är lite sådär. Mm.
Jesper Seger, en av våra patrons, han skriver så här: om man ska få in en utav dem, vem skulle ni prioritera? Son eller Sala? Lägg gärna in prisskillnaden som en parameter. Du var inne på det lite i Son-segmentet där. Vad blir det korta svaret då? Son eller Sala?
Alltså det är så jäkla svårt tycker jag. Och där måste man faktiskt kolla lite på, är det ett WC eller är det i, liksom utan WC? För att det påverkar också. För tar man då in Salah så är det lättare i ett WC att trycka in den och ändå få ett bygge som blir riktigt bra. Det krävs att du har tänkt på det ganska länge för att i mitt fall liksom kunna få in den och ändå ha ett rätt okej lag. Sån är mycket lättare. Det är ju liksom ett rakt byte för många. Man sitter med någon 8,5 eller Rashford eller sådär som man bara kan växla över ganska enkelt. Jag vet inte. Jag satt och kollade på det där att liksom, ja men Haalands match blir lite tuffare. Man kanske ska kliva på Salah och liksom utmana med binden. Samtidigt sitter jag där så, när ska jag gå emot honom då? Så Arsenal borta i Game Week 8. Ja men då kommer jag ha fått in Salah så tidigt. I så fall, ja kanske Brighton borta då. För jag tycker den matchen är bättre. Men när Liverpool och Everton hemma i nian, ja men då sitter Brighton hemma. Och jag gillar ju inte Brighton-defensiven. Och sen kommer ju liksom den här klassiska Game Week 10. Ja, Haaland borta mot United. Där kan han väl inte göra det bra, det har han väl inte gjort tidigare. Och så har Liverpool Forest hemma, som såklart ser jättefint ut. Men, alltså, ja, jag vet inte fan, jag... Jag tror jag lutar mot för egen del att jag kommer köra utan Son och gå mot Sala. Det är känslan just nu. Men Jesper, jag vet att du är en jäkligt duktig FBL-manager, så gå på magkänslan där som du har.
Ja, och utifrån ens eget bygge lite vad det är suktat för. Lukas Krabbe, han skriver att han sitter kvar med Etze. Och de börjar få lite tufft motstånd här kommande matcherna. Är det dags att skeppa eller ska man behålla honom? Han sitter med Rashford, Saka, Mbeumo och Son på mittfältet. Så ganska starkt mittfält i övrigt. Undrar lite vad vi tror om Etze. Ska man skeppa honom i så fall mot vem? Men om vi håller oss till frågan skeppa eller hålla kvar, vad är din känsla kring Etze?
Så tuffare spelschema. Det är United borta nu i sjuan. Där kan man ju dividera om det är en så tuff match. Jag tycker, jag har nämnt det tidigare med liksom så här Spurs och Brighton, att deras defensiver imponerar inte. Det gör ju inte United heller. Jag tycker det behöver inte vara en superdålig match. Sen i åttan är det Forest hemma, det är väl inte en supertuff match. Newcastle borta i nian, ja men det är en bra defensiv de möter, absolut. Sen Tottenham hemma i tian. Jag ger inte alls mycket för Tottenhams defensiv. Så att jag tycker inte att det är så tufft spelschema för Palace. Jag vet inte. Är jag dum här eller?
Nej, men det är väl just det med Palace, att de är lite sämre i lag, och när de möter lite bättre lag så hamnar de lite längre ner i banan. Och eftersom Etze inte är liksom en omställningsspelare som löper på ytor, utan han vill ju transportera boll och liksom vara navet i mitten, så hamnar han ju automatiskt lite längre ner i banan, tänker jag.
Alla fasta.
Ja, det är det som är fördelen. Har de här fasta och är ju liksom, ja, men talismanen som försvann. Så det är väl ingen katastrof att sitta kvar på Etze, eller?
Nej, jag tycker inte det. Det kan ju absolut vara ett byte man väljer att göra. Men det är inget, jag hade aldrig gjort för minus att byta ut honom. Och jag skulle typ vilja ha två fria och liksom känna så att jag inte har så mycket annat att göra för att ta ut honom faktiskt.
Anders Sinander, han undrar om man ska ta in Sala genom att offra två utav Rashford, Bruno och Saka. Man kan få in Sala plus en mittfältare för 7,1. Är det värt det, och vem i så fall för skulle man kombinera upp Sala med för 7,1, tro?
Jag tror att det är ganska många som behöver göra det om man ska ta in Sala. Och det kommer jag behöva göra. För att, som sagt, Sala ska ju, du måste offra en mittfältare för att få in Sala, eftersom att han är mittfältare själv. Och det kommer inte vara en 6,5 mittfältare som du liksom offrar för att få in honom. Så att det kommer vara någon som är minst där liksom runt Brunos 8,4 eller uppåt. Och sen så behöver du frigöra pengar någon annanstans. Så antingen är det på mittfältet eller någon annanstans. Så mittfältet är det enklaste. Och där har vi ju bra alternativ. Jag pratar upp TV nu. Mbeumo har jag pratat upp tidigare. Vet inte om det är rätt läge att hoppa på honom nu. Men det är alltid en spelare som man kan sitta med. För att han har sina 90 minuter. Han har straffarna. Så att han kan man ha. Vi har en Mitoma som förvisso liksom fick inleda bänk nu senast och verkligen är med i De Zerbis liksom tok rotation. Men ja, han kommer in från bänken, gör, stänker väl in två, va?
Ja, han gör ju mål direkt ut det första.
Så att han gör det bra nu, liksom just nu att hoppa på han. Men till exempel i ett wildcard i tian, ja, men då är ju Brightons schema mumma. Kan man då ta att han får liksom en bänk på var fjärde match? Ja, det kan man absolut ta. Så att det finns alternativ där i det. Vi har pratat SE också. Det kan också vara en gubbe. Så att det finns många spelare att hoppa på där. Samtidigt har vi liksom de här spelarna som, ja men, som man kan offra nu. De här han nämner, ja men Saka, ja men han kanske liksom är skadad för Game Week 7. Sen är det City i åttan, Chelsea borta i nian. Och de har Newcastle borta i elvan. Så att det är några så här matcher. Man kan nog gå utan Saka nu i några omgångar. Sen kommer man vilja ha in honom igen. Men då kan man lösa det längre fram. Samma med United-gubbarna. Liksom att, det är läskigt att kliva av dem. Med spelschemat som finns där. Men samtidigt så har det ju inte poängen levererats. Kan jag se att en liksom, spelare i typ 6,5 miljoners nivån kunna matcha Bruno eller Rashford de här gameweeksen? Ja, det kan jag göra faktiskt. Mm. Och de behöver inte ens matcha, för att det, du plockar även in Salah som ja, kanske är liksom den bästa mittfältare i spelet du kan ha just nu.
Mm. Hur rankar Rashford Bruno om man bestämmer sig för att plocka ut Saka och en utav Rashford Bruno? Vem hade du plockat ur ditt bygge? För du sitter ju med båda också, så du rent hypotetiskt kan ju sätta dig in i situationen. Vem hade du skeppat, vem hade du hållit i en sån rotation?
Ja, det är jäkligt lurigt tycker jag. Just nu tror jag att, jag vet inte om jag liksom blir liksom sagt, man snör in på någonting. Förut har jag sagt, jag gillar Rashford så jäkla mycket när han får spela ut till vänster, som han nu får göra med Höjlund där fram. Samtidigt så han skjuter på exakt allting. Ibland så hade han mått bra av att bara släppa bollen och ta liksom tre fina poäng för en assist. Om de tänker FBL-mässigt. De här lättare matcherna dock som United har, då är Bruno fan med där uppe alltså.
Mm.
Han kommer inte ha en bra gameweek förmodligen i gameweek 10 när de möter City hemma. Men det är typ den enda matchen jag ser att Bruno inte liksom har goda möjligheter till bra poäng. Här liksom på hyfsat lång tid framåt. Så jag tror att jag hade plockat Rashford. Dessutom så är det ju liksom differensen i pris. Det skiljer väl 0,5 emellan dem.
Mm.
Och det gör ju att det blir lättare. Så att för mig tror jag just nu att det är Rashford som får ryka. Och kommer Rashford kunna ta poäng under den tiden? Ja, det kommer han förmodligen göra. Men så kommer det vara med alla de här man byter ut.
Så är det, man kan inte ha alla. Det har vi konstaterat tidigare. Mm. Fredrik Lindqvist, han behöver bänka en av de här tre spelarna. Mbeumo, Marge och Watkins. Vem får sitta kvisten i Game Week 7 av Mbeumo, Marge och Watkins?
Mm. Och då har vi alltså tidiga matchen på Marge borta mot Villa.
Mm. Och för Watkins då, tidiga matchen mot Brighton.
Precis, de möter varandra. Jag hade inte bänkat Watkins. Inte mot det här Brighton. Jag tycker att det är en match som passar honom.
Mm.
Sen
har du en Mbeumo där, Brentfords söndagsmatch, enda matchen på söndagen.
Ja, jag vet. nej, men jag hade bänkat Marsh.
Mm.
Hade jag.
Får nog dubbla på den faktiskt. Sen är det ju alltid lurigt såklart. Men det kan ju också bli en autosub. Det har vi ju sett tidigare. Så, men jag håller med. Jag hade också av de tre faktiskt valt att bänka Marge. Så då skulle det vara så att man åker på en rotation, så är det ju en ganska tacksam spelare ändå att kunna få in. För det finns ju potential till poäng.
Mm.
Simon Nilsson, han skriver att han har backproblem i bygget. Han sitter på Gusto som tog ett rött, Estopinjan, Bottman, Udogi och Rico Henry. 1,4 i banken, så vad ska man göra tro? Ja, hur hade du prioriterat? En Gusto eller en Rico Henry? Vem hade rykt först?
Nej, men det är Rico Henry som måste ryka. En av anledningarna till det, eller, alltså, det beror på vilket läge han sitter, men jag tänker dels så har han mer värde i Rico Henry. Så om man inte har så mycket pengar på banken, så liksom är det lättare att göra honom till en bättre spelare eller en dyrare spelare. Sen så kommer väl Gusto sjunka i pris snabbare än Rico Henry, tänker jag. För någon som har suttit med Rico Henry har bytt ut han redan.
Mm.
Gusto kommer det här nu för. Men där har de väl suttit ett tag, har lite uppbyggt värde i. Nej, jag vet inte. Jag hade nog prioriterat att få ut. Men båda ska ju ut. Tycker jag. För att vi har pratat om Chelsea-tillgångarna. Att det är dags att börja göra sig av med dem. Om Gusto nu missar kommande två mot Fulham och Burnley. Ja, men sen är ju schemat framme. Då kommer han inte vilja spela Gusto i alla fall. Och visst, han är billig. Man kan sätta han längst ut på bänken. Men nej. Jag tycker det är bara att lämna. Det finns ju liksom bra alternativ att gå till. Bara om man går upp lite i peng. Så att jag hade liksom blickat Newcastle. Och Rico Henry och Gusto. Måste ju lämna det där bygget. Estupinian tycker jag inte han har något problem med. den här veckan är det ju liksom en helt okej match spelar han. Sen är det Liverpool City 8-9 som liksom, ja, då får han väl sitta bänk, eller måste man spela honom så är det inte hela världen. Sen är ju Brightons spelschema kanon. Och då kommer alla vilja ha Estupinian. Så de som har gjort det, ja, men de måste ändå typ göra ett byte där, skulle jag säga. Så att där, det är inte en problemspelare att sitta med just nu.
Nej, för det är också en sån ganska skön gubbe att kunna ha på första kvisten. Ja. Det är inte så att han tar 17 poäng. Men alltså, rent innan vi vet slutresultaten så är det en spelare som, visst, har han ingen supermatch, då kan han hamna första kvisten. Det finns alltid potential till offensiv return till exempel. Om man kommer in på en autosub. Vi får lite uppmuntrande ord från både Mattias, Olet Olofsson, Vetter och Fritjof Dahlin, att de tackar för en bra podd, och då skickar vi tillbaka tacket. Tack för att ni lyssnar. Det gör oss så här barnsligt glada när vi ser statistiken att ni är många som lyssnar på oss när vi sitter och pratar om Fantasy Premier League. Det är smått overkligt. Det kan vi nästan stanna till en kort sekund vid, Alex, att det har vuxit så mycket, inte bara liksom lyssnare, communityt. Du och Stefan var ju med i en väldigt fin, ett fint reportage i Sala Allahanda, eller hur?
Ja, jättekul. Både jag och Stefan är ju västmanlänningar, och ja, men, lokaltidningen där gjorde vi en grej med. Jättekul, fick ett uppslag där vi träffade en reporter i Vasaparken. Och ja, men, hade ett gött samtal och pratade om podden och vad den betyder för oss och hur kul vi tycker det är. Så jätteroligt, absolut. Och det är ju bara ett stort tack till alla som lyssnar och tycker att det är något att ha i öronen.
Ja, och återigen stort tack till alla ni som engagerar i vårt community. Och är ni inte där än, kom in. Det är ett riktigt härligt ställe att vara på. Även om man liksom inte bara grottar ner sig, nördar ner sig i allt liksom FPL-kaninhålet, för det kan ju bli rätt djupt, så brukar vi säga att bara att ha en sån, ja, men nu till lördag när det är väldigt mycket matcher, sitta själv hemma och kolla fotboll, har den där messenger-tråden, det är ju som att sitta och liksom kunna snacka med ett par hundra polare samtidigt. Alltid någon där inne som även under match sitter och håller tugget igång. Så det gillar vi. Stort tack till Mattias och Fritjof. Och ni ska såklart få svar på era frågor också. Mattias, han undrar om Harvey Barnes. Han blir ju borta här ett par månader. Är Anthony Gordon ett alternativ nu när han... ja, men när de har ett bra schema. Och då vill vi kasta in där att Gordon står på 4 gula. Hur mycket påverkar det din bedömning av Anthony Gordon som ett FPL-alternativ just nu?
Ja, men det påverkar. Det gör det absolut. Hade han stått på 0 gula hade han ju liksom verkligen varit något att kika mot med det här spelschemat de har. Sen så har vi varit med om det tidigare, att man drar sig för att gå till en gubbe för att han sitter med liksom ett gult ifrån avstängning. Precis som jag sa att liksom Pochettino borde liksom ta Jackson i örat, så kan man ju tänka sig att det är kanske något liknande det Howe gör. Att ja, nu får du tänka till lite, du kan inte liksom dra på dig gula i den här takt du gör. Sen får vi se om Gordon liksom har hjärna nog att liksom lyssna på det. Men... han kommer ju få mycket speltid nu. Och Newcastle har bra matcher. Jag gillar ju att satsa på defensiven. Men det kan man ju göra dubbelt. Och sen gå på en offensiv gubbe. Och Gordon skulle kunna vara en. Det enda som är emot det som sagt är andra mittfältare. Men nu om man då ska få in Salah så är det en möjliggörare i pris. Kostar väl 5,6 tror jag. Jag har inget emot att ta en chansning där.
Som sagt, det är ju en match avstängning som man får liksom övervintra honom på bänken i så fall. Och ja, det är väl vad det är i så fall. Fritjof där då, hans fråga, det var att han gjorde precis som jag. Han gick på niten att byta ut Foden och tog in Alvarez förra rundan. Och han undrar vilken spelare vi tror den här rundan kommer bli den som folk byter ut och som ändå kommer att kamma hem bra med pinnar. Vad har du för feeling? Vem kommer att vara den där som folk byter ut den här veckan och som kommer att skåra tvåsiffrigt?
Jag går snabbt in och bara kollar på vilka som byts ut nu. det är väl det man får kika mot. Många byter ut Chilwell, tycker jag folk gör helt rätt i. Men det är ju en spelare som också skulle kunna komma iväg med poäng. Annars är ju Rashford den mittfält som byts ut av allra flest. Utöver Rodri då, som är avstängd. Och ja, Rashford har poäng i sig. Alltså, som sagt, han skjuter på allt. Och det kan man hata ibland som United-supporter. Men som FBL-alternativ när han skjuter på allt, helt plötsligt studsar grejerna in. Och vi vet att Rashford har ju ett sånt avslut som lätt han bara kan borra sig in på liksom så här. XG-siffrorna är inte så jävla viktiga, men hans häxpipor utanför straffområdet, ja, det är ju inte ofta de har så högt XG-värde. Däremot så, ja, man blir inte förvånad när de letar sig in i nät. Och det skulle absolut kunna vara en sån spelare som gör en hel del poäng i Game Week 7. Skulle väl också vilja kasta in en, vet jag inte hur många som sitter på han fortfarande sådär. Men eftersom folk har massa mittfältare man vill gå till, så i samma priskategori där som Rashford, så har vi en Martin Ødegaard. Och som mycket väl skulle kunna komma iväg med bra poäng här mot Bournemouth. Sen hur många som byter ut honom, jag vet inte.
Mm. Det återstår att se vem det är som folk kommer att slita sitt hår för att de skickade. Adam Widerkrans, han skriver att han kan tänka sig att det är fler än han som har svårt att få in Salah i bygget. Om vi måste reka en annan offensiv spelare i Liverpool, vem blir det då?
Ja, det är ju egentligen en fråga till dig.
Nej, men du får börja svara, så ska jag ge mig ett svar efteråt.
Ja, nej, jag tycker så här. Det finns först och främst ingen spelare i Liverpool du kan täcka Salah med. Det är någonting jag tror man bara får acceptera. Utan det du gör, det är att du tar in en annan Liverpool-spelare för deras fina spelschema. Och sen så har du andra spelare som är bättre än spelarna. Förhoppningsvis bättre än spelarna som folk blir tvungna att ta för att ha råd med Salah. Och så att den här täckningen, den tycker jag funkar när man pratar defensiv ibland. Men offensivt, men då finns det ingen täckning. Finns det andra offensiva alternativ i Liverpool? Ja, det finns det. Alltså, jag tycker Darwin Nunez är ganska fin. Mycket för att han inte tar upp en mittfältsplats. Och kanske skulle vilja nämna honom där. Sen finns det ju andra alternativ. Både i Szoboszlai som jag tycker är en riktig jäkla klassvärvning som Liverpool har gjort tyvärr. Och sen så din kelgris Diaz där ute på kanten är ju också ett alternativ om man ändå vill gå på en mittfältare. Men jag tycker nog att om man inte går på Salah, då är det hellre gått på Darwin Nunez som ändå är en anfallare, och så liksom fokusera mina mittfältsplatser på andra.
Mm. Jag ska ju säga det att när vi gick igenom våra lagbyggen där i början, hur tar man sig igenom det här när man har en så fruktansvärt dålig vecka som jag hade? Ja, men det finns ju de som tröstäter, de som tröstdricker, och så sådana som jag som tröstköper fotbollströjor. Årets hemmatröja med Szoboszlai nummer 8 på ryggen kändes ju givet, så att det gillar ju att du kastar ut dig hans namn. Värmer ju lite extra i ett sargat FPL-hjärta. Han får ju ta en del hörner och hoj. Jävla tillslag på bollen alltså. Sen har han ju varit typ Liverpools bästa spelare i nästan varje match. Det gör ju inte saken sämre, för det gör ju att han får spela väldigt, väldigt mycket. Så jag tycker Szoboszlai är en rolig shout. Sen är det väl någonstans så att jag håller Darwin Nunez som klar tvåa ändå. Utifrån att konkurrensen på mittfältet är så pass stor. Och jag tycker om och ja, men jag ser det som en möjlighet att dubbla upp Liverpool-poängen. Att liksom verkligen kliva ifrån när man hittar träffen på Liverpool-offensiven. Vilket känslan är att den kan komma ganska ofta. Då sitter med både Nunez och Salah. Men det kan ge ganska fina poäng som inte alla får ta del av.
Men håll med mig att liksom Darwin, Diaz, Szoboszlai eller någon ingen täcker Salah.
Nej, så är det ju. Verkligen inte. Det är ju andra. Och då, det är ju... Bara att titta på hur de är prisade så säger det sig själv, tänkte jag säga. Gustav Johansson, han skriver att Chilwell till Trippier och sen ska Sterling ut. Så att han har väl redan då bankat ett byte där att Chilwell ska bli Trippier. Men Sterling, har han lite ersättare i tankarna vad det gäller Bowen, Diaby och Gordon? Hur tänker ni kring de tre för att ersätta Sterling?
Ja, jag gillar Diaby mest utav de tre. Det är också så här, jag tycker att det är bra matcher på både kort och relativt lång sikt. Newcastle också bra matcher. Där har du liksom nedsidan med de här fyra varningarna. Och jag tycker inte det ska avskräcka en, men de andra alternativen då har ju inte det hotet. Och då blir det bättre. Med West Ham så ja, jag tycker att spelschemat ser helt okej ut där. Men jag gillar Villas mer och jag gillar det vi mer där. Så att det är nog mitt svar.
Mm. Jag tycker att Bowen är spännande också. Nu tycker jag nästan att Ward-Prowse är mer intressant just för den här fina matchen mot Sheffield United. Men ja, Bowen har ju levererat sådär lite i lite under radarn ändå. Och tar ju straffarna och ja, men är ju lite av talismanen någonstans ändå i ett svårbedömt West Ham alltså.
Tar han straffarna då?
Ja, men det gör han väl, eller?
Det tror jag inte.
Tror du inte det?
Nej, fan, han var
Paquetá,
väl Paquetá tog ju dem när Bowen var på plan.
Ja, det kanske han gjorde.
Ja, och då var inte James Ward-Prowse på plan. Inte Ben Rama heller. Jag tror att båda de går före Bowen. Och sen är frågan om James Ward-Prowse kan blanda sig i, alltså om han är på plan. Jag tror inte att Bowen tar straffarna.
Det är lika svårbedömt som laget då, vem som får knycka bollen.
Ja.
Vi ska kika vidare mot Samuel Teglunds fråga. Han skriver Jackson, Chilwell, Rashford. Hur länge ska man egentligen ha tålamod med de här? Och går det att dra alla tre över en kam eller skiljer sig tålamodet med dem? Jackson, där är väl tålamodet slut för länge sedan för de som hade något från början. Men Chilwell, Rashford, känslan?
Jag tycker det är jätteskillnad. Framförallt Rashford sticker ut här. Där kan man ha mer tålamod. Sen om man ska ha det eller inte, det är en annan sak. Men Chelsea-spelarna, först och främst, om vi börjar med Chilwell, ja, men hans plats är ju långt ifrån säker. Jag ska ju säga att det är favorit att han kommer starta mot Fulham, men hade inte alls varit förvånad om han inte gör det. Så att alltså 70% startchans mot Fulham skulle jag ge det kanske. Och det gillar jag inte. Jag tycker där finns en anledning till liksom, att gå ifrån honom där. Jackson, ja men han är avstängd. Missar Game Week 7. Och de har Game Week 7-8 som är bra. Sen har vi gått igenom det. Sen kommer det pissspelschemat. Så då finns det ingen anledning att ha där. Och då jämföra dem med Rashford. Nu liksom med mitt United-hjärta blir lite upprörd. Nej, men också kopplat till liksom Chelsea spelschema. De har två bra matcher. Jackson missar den ena. Chilwell, ja, men vi vet inte ens om han kommer starta någon av dem. Medan Rashfords roll i United, han kommer starta varenda match. Han kommer spela typ 90 varje match också. Han är ett av Uniteds största hot framåt i alla matcher han startar. Så att jag tycker det blir jäkligt märkligt att dra med han när man pratar om de här Chelsea-tillgångarna. Och sen vet jag inte om det bara är mitt United-hjärta som talar, eller vad säger du, Fredrik?
Ja, nej, men jag håller med dig att det måste man ändå skilja på. Som sagt, förutsättningarna är så pass olika. Sen förstår jag att liksom ens eget tålamod någonstans kan liksom klumpas ihop för flera spelare. Liksom så. Men där får man ju verkligen bryta ner det och se till vad är de individuella förutsättningarna.
Ja, och om man kollar på hans lag, vilka är största bränder? Då är ju liksom... Ja, men Jackson och Chilwell är hästlängde före Rashford. Sen så att byta ut Rashford nu, ja, men jag har inget problem med om man gör det. Man kan bli straffad, men jag kollar ju själv på att göra det. Om jag ska få in Salah, då kommer ju Rashford förmodligen behöva lämna det här bygget. Och det är jag hyfsat fine med, samtidigt som jag kommer vara orolig för att tappa FPL-poäng.
Ja, vi ska knyta ihop den här säcken nu och vi ska ta en sista fråga och jag börjar att svara på den och så ska du få fylla i sen. Den är från Dan Sundell. Han skriver att han är en erfaren FPL-spelare men han har hamnat rejält efter i miniligor och i overall rank. Han undrar vilken våran bästa strategi för att sakta men så säkert som det går jaga i kapp. Det är ju ändå långt kvar och ja, jag börjar att ta lead på den här, Dan. Jag hör dig, jag känner med dig. Jag kan så relatera till känslan. Och jag tycker att det första man måste bestämma för sig själv, det är ju, ska man fortsätta spela liksom, jag ska inte säga seriöst, men på ett sånt sätt så som man hade tänkt att spela även från början. Hålla det genom hela säsongen eller vill man chansa? Och de olika vägarna för det är ju att om du chansar mer, ja då har du möjlighet kanske att komma ikapp snabbare eller nå ännu högre upp. Men risken är också att det bara faller ännu djupare ner. Alternativet är ju bara fortsätta tugga vecka efter vecka och förhoppningsvis jobba sig uppåt. Folk kommer ju, ja, men vi vet ju det är, det blir fler och fler ghost ships och folk tappar lite tålamod, missar lite deadlines. Fortsätter man bara liksom tugga vecka efter vecka så borde man liksom, ja, men åtminstone som jag som har hamnat väldigt långt ner, äta sig uppåt ändå. Men det finns ju också de som är erfarna FPL-människor och tycker att plats 150 000 i världen är helt ointressant. Nej, men då, ja, då får man börja gå till sig själv. Ska jag spela det mer aggressivt? Ska jag börja jaga månadspriser? Där får man verkligen hitta sin egen drivkraft till att fortfarande hålla glöden uppe. Jag tror inte att jag är tillräckligt ballsy för att liksom börja jaga månadspriser och byta in, ja, men liksom helt obskyra byten. Men kanske att jag adderar någon extra liksom udda byte sådär mot vad jag skulle ha gjort tidigare. Kanske inte spela lika safe, men det är lätt att sitta här och säga det. Jag vet ju att det ofta handlar i template-båten, men det är lite mitt resonemang kring det. Vad har du för tips, Alex, till oss som sitter i den här sjunkande jävla båten?
Mm. Nej, jag vet inte. Det är som du är inne på, det är lite vilken manager man är. Är det absolut viktigaste att vinna sin miniliga som man har hamnat efter ordentligt i, så behöver man göra någonting annorlunda. Du kan inte spela som alla andra. Och det finns två alternativ att göra det. Antingen sitter du med template-bygget som de flesta i din liga har. Men du spelar lite allan ballan med binden. Och det finns till case att göra. De allra flesta i din liga kommer förmodligen bindla Haaland vecka ut, vecka in. Här då, gå emot när Haaland möter Arsenal borta. Ja, men gå emot. När han möter United borta, gå emot. Liksom, och i fler matcher än vad andra kommer göra att gå där emot. Alternativt så spelar man liksom auto-cappen på Haaland fortsatt. Och då behöver man sticka ut med bygget på ett annat sätt. Inte på alla gubbar såklart. Men det räcker inte att ha en eller två då. Det behöver vara ganska många. Och det blir alldeles för mycket vilda västern för mig. Så att jag är väl den här liksom tråkiga jäken. Och tror att jag kommer kanske inte vinna min miniliga på det. Men jag kommer käka i kapp väldigt många av konkurrenterna i miniligan. Genom att bara göra kloka val över 38 omgångar. Och ibland blir utfallet dåligt. Men valen har varit rätt vettiga. Och sen bara lita på att det är liksom folk som gör bort sig och gör knasiga val som där inte utfallet går stolpe in vecka efter vecka. Så hade nog jag liksom bara jobbat på. Det kommer man inte etta i världen på, men det kanske kan vara okej ändå. Du kanske inte ens kommer etta i en miniliga. Är det något jag hade gjort för att liksom attackera på ett annat sätt, då har jag spelat mitt hyfsat template-bygge. Kanske ta någon lite liksom kalkylerad risk på någon gubbe mer än vad jag annars gör. Och sen, ja, men våga ta lite mer risker med binden.
Mm.
Jag tycker Citys spelschema blir alltså lite tuffare ändå nu här. Och då kan man ta lite chansningar. Och som sagt, man kan bli superstraffad av det. Och där måste man gå till sig själv. Hur reagerar du då? Är det så att när du går emot Haaland-binden och alla andra i din liga har den och det skiter sig, kommer du sluta spela då? Ja, men då kanske du inte liksom ska göra det. För då är risken ganska stor att du kommer sluta spela ganska snart om man gör det i några liksom game weeks. Så ja, det är väl typ det.
Mm. Det gäller att hålla i även när det liksom känns som mörkast att, ja, men fortsätt, håll deadlines och leverera. Det kommer att vända om du, ja, men ändå liksom, dessutom då är jag en erfaren FPL-manager då, så fortsätt ta sunda beslut, så kommer det liksom, det kommer att falla väl ut vissa veckor också. Och ja, de veckorna är det liksom värt att hållt i det, som sagt, speciellt när vi börjar närma oss januari, februari där, har man då haft liksom tålamodet och uthålligheten så brukar det kunna löna sig.
Mm.
Det var de lyssnarfrågor som jag tänkte att vi skulle hinna med idag. Känns det bra Alex att vara tillbaka in i liksom poddvärmen efter ett par veckors liksom semester?
Ja, men det gör det. Ja, oerhört härligt att vara tillbaka. Kul att prata fantasy. Och sen är det alltid fantastiskt kul när det går riktigt dåligt för Stefan. Det är liksom det jag verkligen vill skicka med.
Vi tar med oss det och sen så önskar vi stort lycka till helgen.
Absolut. Ha det bra. Tja.
Ha det gott. Tja.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.